Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bra övergång då.
Stopp.
Nu fick jag nog.
Ja.
Studio, nog med kallprat.
Studio Allsvenskan.
Ja.
Ja, det är bra. Lyssnar ni på. Vi säger välkommen till Elsa Alm.
Tack så mycket. Vad kul att vara här.
Första gången hos oss. Hur är läget med dig?
Jo, men jag mår bra. Solen skiner.
Ja.
Gör den verkligen?
Ja.
Ja. Har du inte varit ute eller något?
Jo.
Eller? Både i Stockholm och Göteborg. Mamma smsade att solen sker.
Ja,
men sån här solemoji.
Det behövs alltid uppdateras när den skiner i Göteborg.
Ja, ja. Exakt. För det är, och så vidare. Vill jag återkomma i ärendet. Elsa som sitter i styrelsen för supporterklubben Änglarna. Även som upplystes undertecknad om inte annat frekvent deltagare i Fotbollsmorgon. Podd och tv.
Precis.
Ja. Där har du också varit med någon gång.
Vettig betoning.
Ja, nej, jag, absolut. Nej, men de är, jag förstår varför de gör tv. Det blir bra.
För att alla är snygga där.
Ja, de ser jättebra ut allihop där.
Vi är med radioansikten.
Ja, vi kanske återkommer.
Radioröster. Ja. Radioansikten säger man.
Vi börjar med fakta ruta.
Svagt.
Hör fotboll och politik ihop?
Inte partipolitik kanske, men det finns ju absolut politiska inslag i fotbollen. Så ja, får man väl säga.
Ja. Var äter och dricker man bäst i Göteborg?
Man dricker bäst på John Scotts Avenyn. Och man äter bäst på... Jag tycker mycket om Tavolo just nu.
Ja, klass.
Mm. Ja, bra.
Vad är det då?
Klass.
En trevlig italiensk restaurang. Jag har en kompis som jobbar där, så att... Det är därför jag brukar hänga där.
Men,
de har ett enormt hästhuvud mitt i restaurangen nu.
Vi ska troligtvis se Göteborg nästa vecka.
Jag kan ge en hel guide. Alltså jag har verkligen
jag scrollade in i Insta lite och såg att du gillade mat. Så det är därför jag la in den där frågan.
Ja, det är mycket mat.
Men men du bor i Stockholm?
Alltså jag bor lite både i Stockholm och Göteborg faktiskt. Okay. Alltså jag började jobba i Stockholm för 4 år sedan och då var det lite pandemi och sådär och ja, men testade på. Men jag trivs väldigt bra med att också pendla hem till Göteborg mycket, framförallt under fotbollssäsongen. Så att lite beroende på året så bor jag väl lite där det passar.
Bra. Vad tycker du om Toso?
Gillar också. Mm. Jag var där med Nordin Gersik och Patrik Lindberg i höstas faktiskt. Det var väldigt bra mat. Jag tror det var första gången Nordin fick smaka någonting vegetariskt. Och han blev inte besviken. Så att,
han var klassisk, var skeptisk innan, nöjd efteråt.
Ja, det var verkligen så. Ja. Han beställde inte in det såklart. Men vi hade liksom beställt in och så sa vi så här, man kommer igen, smaka, ge en chans. Liksom. Ja. Och han gjorde verkligen det. Och han sa... Jag ska inte beställa det själv, men det var ändå gott.
Ja, starkt för att komma från Norge.
Ja, verkligen. Där är vi verkligen en köttkille.
Ja. Den gäller en halvitalienare måste ju ställa frågan om den italienska restaurangen har italienska kockar.
Pass. Ingen aning.
Okay. Ja, men du återkommer i ärendet där med en annan gång.
Du får gå dit och fråga.
Ja, får kolla. Vad är det allra bästa med Göteborg?
IFK Göteborg.
Ja, såklart. Vilket leder oss in till nästa fråga osökt. Vad är din relation till ÖIS?
Alltså, grejen är... Alltid när man sitter liksom i sammanhang med lite äldre supportrar så kommer det väldigt mycket snack om att ja, men det fanns en, det är liksom, det är en stor rivalitet från historien. Alltså går man tillbaka ända till liksom, med början på 1910-talet så kan vi se liksom i historieböckerna hur Sveriges största supporterskandal, eller första supporterskandal faktiskt ägde rum mellan Blåvitt och ÖIS-supportrar efter ett derby som urartade och sådär. Så att historiskt sett så finns det ju en väldigt stor rivalitet mellan de här klubbarna. Men för mig som är mycket yngre supporter så kan jag ju inte säga att jag går runt och knyter näven i fickan när jag ser en ÖIS-supporter på stan. Jag känner ju verkligen inte det, för att de har liksom inte riktigt mötts under min livsstil eller under mitt supporterskap. Nej. Så att just nu så, när de höll på att åka ut Superettan i hösten så satt jag faktiskt då, ja men hoppas att de skulle klara det, för att jag kände lite mer ÖIS-supportrar.
Bra, det kan vi behöva. Men då är ju nästa, då är du kanske svara på den utan att nämna dem, men vilka är Göteborgs största antagonister?
det blir också lite på vem du frågar och vilken ålder den personen är i. Mm. Alltså, Gais åkte ur Allsvenskan när jag var 12 år gammal. Så att under mitt supporterskap har det varit AIK och Malmö. Men det är klart att Gais också finns en annan rivalitet. Och jag ser verkligen fram emot de derbymatcherna som kommer i år.
Ja, ja, de kommer bli grymma. Alltså.
Ja, verkligen.
Hur politiskt vill du att ditt Göteborg ska vara?
Tänker du IFK Göteborg eller Göteborg som stad?
Det var inte jag som ska fråga.
Ja, eller? Men nog Henke, va? Ja,
du får, det är fritt för tolkning.
Är det staden eller lag? Ja,
staden är väl sossemärkt sedan länge, men ja, det kanske inte är så längre.
Alltså jag vet inte. Det, alltså, det härliga med Göteborg är att det finns en sån blandning av människor. Du har absolut alltså, röda människor kring liksom, Majorna och där någonstans. Men du har också sådana som min farsa, liksom, rättshaveristgubbarna som röstar på Demokraterna. Som bara liksom, vill stoppa en västlänk. Så att, ja. Du har liksom hela spektrat.
Nu räcker det med det jävla tunnelbygget!
Exakt så. Ja. Och jag tycker det är en underbar mix. Alltså, det skulle inte vara Göteborg om man inte har båda delarna. Så att, för mig är det liksom... Men Göteborg får gärna vara liksom lite eget, lite kaxigt och oberoende på vad du någonstans landar i politiskt så tror jag att väldigt många lockas in i kanske den mentaliteten väldigt mycket som jag kan uppskatta.
Får jag ställa om frågan lite då? Hur aktivistiska vill du att IFK Göteborg ska vara?
Nej, men jag ser jättegärna att man är aktivistiska i frågor som rör VAR exempelvis, eller att man faktiskt också har en historia av att stå upp för 51%-regeln. Så på så sätt så tycker jag verkligen att vi ska... Men vara aktivistiska, men såklart kanske ännu mer vara liksom en röst som kanske både enar bredd fotboll och elitfotboll och se till att liksom vara en rimlig röst i svensk fotboll.
När det gäller Göteborg så har det förändrats över tid. Jag har ju ett längre tidsperspektiv. Jag minns ju, det har jag sagt någon gång, men när vi åkte bokmässa Hissen där någon gång, jag och min bror under det tidiga 90-talet, mitten kanske. Det var ju körsbärsvin och Baileys och skit. Och sen så gick dåvarande starke man, socialdemokraten Göran Johansson, gick in i Hissen. Och såg oss. Och vi sa väl något halvt olämpligt naturligtvis. Och så kommer jag ihåg hur han tittade på oss och sa han, grabbar, om ni ska bli något i den här stan så bråka fan inte med mig. Alltså. det var lite så under en period när han var...
Det gick ganska dåligt för honom sen. Gjorde du inte det?
Ja, jag tror han höll i några år till som starke man. Men som sagt, det har ändrats.
Mm. Var det inte han som blev granskad i Uppdrag
granskning? Han klarade, den dansade han ju bort.
Ja.
Dansa bort.
Sen blir han ju liksom, men sen
kom tidigt 2000-talet.
Johnny Magnusson som hette någon moderat ett tag där. Ah, skitsamma.
Långt. Men jag har en rolig historia om honom faktiskt. Ja. Jag käkade middag med Leif Pagrotsky i höstas. Ja, exakt. Och han berättade en rolig anekdot om när de hade varit på ett alltså blåvitt ÖIS derby. Och jag tror att det här är kanske 2002 eller någonting. Alltså en väldigt fin match i er historia.
Ja, för fan. Det var ju när vi hade brassan.
Exakt. Och han berättade att då hade liksom GT kommit dit och så skulle de ta en bild på liksom honom och Göran Johansson och så här. Nu ska de sitta och kolla på matchen ihop. Och blåvitt ledde matchen med 2-0 till att börja vis. Men sen så vände ÖIS och fick in både 1-2 och sen 2-2 och sen 3-2. Och under tiden när blåvitt hade tagit ledningen, då hade ju Göran liksom pikat Leif lite och varit så här, kolla blåvitt, vi har det i oss, det här är bra liksom, och varit lite tyken. Men sen när matchen vänder så börjar Leif göra samma sak fast tillbaka, och då hade Göran blivit så upprörd att han hade resit upp och gått.
Ja, det
så det blev liksom ingen sån
dålig förlorare, dålig vinnare.
Han kunde inte riktigt ta det.
Nej, han hade sina sidor som vi säger.
Vilken är han för ett bild på Leif Pagrotsky? Kan han det?
Nej.
Finns det rolig?
Nej, men när Foppa liksom lyfter honom under något så här VM-guld så här på Sergels torg, och han är så liten som... så Foppa kan ju bara lyfta upp honom med händerna som ett barn. Ja, ja, som kan ni googla?
Pokalen.
Ja, exakt. Ja.
Pokalen Pagrotsky. skulle Sebastian Eriksson ha ett år till?
Lång betänketid.
Det är Sebastian Eriksson för fan.
Ja, men alltså grejen är, det är klart att jag...
Du är osentimental där kanske?
Ja, nej, inte riktigt, men... Alltså, det är ingen som kan ifrågasätta vad han betyder för IFK Göteborg och för, framförallt för oss supportrar. Han är liksom one of a kind där. Men samtidigt så tycker jag att det är ganska uppenbart att från utsidan så känns det inte som att han har mått så himla bra av situationen heller. Att hela tiden någonstans ser blåvitt någonstans gå neråt och så kanske han känner att jag är den sista kvar som bryr mig. Så för Sebastian Eriksson som person, tveksamt hur bra han hade mått av ett år till.
Ja, ja. Ska jag träffa honom som sagt, kyrkan där i 1 april. Men vi är lite oroliga oavsett omständigheter hur han mår.
Mm.
Egentligen.
Det är han väl alltid.
Ja. Fan vad fin han är alltså. Hur mycket hatar du konstgräs?
Väldigt mycket.
Ja, bra.
Stark motståndare.
Ja. Men det är ju just det, motsats till progressiv. Vad fan, det är ju nytt liksom. Ni är unga, ni gillar ju alla, men där slår ni bak ut.
Fast där är det tvärtom faktiskt, för att alltså, EU har ju lagt ett förbud på granulat, alltså det som ligger i konstgräset, fram till, jag tror det är 2031 eller 2032, tills man måste byta ut alla underlag i Sverige. Så att för dem som någonstans förespråkar en konstgräsfotboll där du har ett kortpassningsspel istället för ett duellspel, det är någonstans en fotboll som riskerar faktiskt att ersättas, med tanke på att det faktiskt kommer ett förbud. Så att jag kan väl slänga tillbaka frågan, varför står man och håller tillbaka på ett underlag som någonstans ändå ska bytas ut? Det är ju det framtida moderna att kanske ha ett annat typ av underlag, så att säga.
Hon försökte ju på Tele 2 förra året.
Fy fan. Fy fan,
alltså.
Det var som en igelkott. Alltså, så hårda var konstgrässtråna liksom.
Alltså byta ut till sand istället, ja.
Ja, det var så fruktansvärt dåligt.
Och det är det värsta någonstans, för det är det enda alternativet som finns i dagsläget. Alltså man kan prata kork och sådär, men det finns liksom inga stora aktörer som säljer det just nu i Sverige. Nej. Så att det enda alternativet till det här granulatet, det är ju en sandmatta. Och delvis så kan vi se det positiva i det, alltså att spelet blir mer som det är på en vanlig gräsplan, det vill säga mer duellspel och den typen av aktioner. Men det negativa i det, det är ju faktiskt att väldigt många spelare skadar sig och får liksom brännskador och därmed också riskerar infektioner. Och ja, det var väl ingen som någonstans tyckte att det var särskilt hållbart att spela på det underlaget i våras. Så att jag tror att man måste nu i fotbollen faktiskt agera i den här frågan. För att det var ganska uppenbart när vi hade med oss Andrea Möllerberg i Fotbollsmorgon igår, att det finns inte riktigt en plan för hur man faktiskt ska byta ut 90% av konstgräsplanerna i Sverige. Alltså, det är liksom någonstans 90% av alla fotbollsplaner i Sverige är konstgräs. Mm. Och det här förbjuds, så att vi måste hitta ett annat underlag. Men där verkar man inte riktigt vara på bollen ännu.
Men alltså, är det satt i någon jävla sorts naturlagsten att det är, alltså förr kunde man ju spela, då var det bara riktigt gräs, de var dåliga men de fanns. Nu borde vi ha kommit att det går att göra bättre gräsplan, är det helt utslutet? Det är ingen som pratar om att göra gräsplan i Sverige längre.
Jo, men det tror jag att man gör, man pratar väldigt mycket om hybridgräsmattor framförallt.
Men, inte Diklast som säljer.
Men om vi pratar, alltså om vi pratar 90% av fotbollsplanerna i Sverige är konstgräs, det är ju inte försvarbart, alltså det skulle ju aldrig, breddidrotten hade ju dött om att lägga vanligt gräs. Så att om du pratar elitfotboll är en helt annan sak än breddfotboll. För breddfotbollen kommer ju behöva konstgräs.
Ja, eller? Men om vi tar elitfotbollen då?
Ja, då är det ju en kostnadsfråga.
Okej, men finns det någon som pratar om att det har varit kul med lite riktigt gräs igen?
Ja, eller är det nog.
Jag pratar om det.
Ja, bra.
Ja, men jag tror att det är väl alla, jag tror att alla allsvenska tränare och spelare är överens om att de vill spela på en bra bra naturgräsmatta.
Det tror jag faktiskt inte. Alltså, för du ser ändå ganska många lag som på ett eller annat sätt byggt upp sitt spel på det här kortpassningsspelet. Där man faktiskt också föredrar en konstgräsmatta. Även om man ibland säger i intervjun att ja, om det är bra gräs så funkar det. Men du kan också se att även på en bra gräsmatta så har du fortfarande ett annat spel. Så jag tror faktiskt att alla spelare och ledare faktiskt inte föredrar det, utan de har byggt sitt spel på helt annat ett underlag. Liksom.
Så kan det vara. Ja. Kan det? Ja.
Vilken var den senaste boken du läste?
Jag läste faktiskt jag påbörjat mig inte läst klart Hotet från Ryssland. En bok som är skriven av Oskar Stenström, tror jag han heter. Som handlar om det ekonomiska och försvarshotet från öst, så att säga.
Okay.
Det var lite kul, jag gick in på Akademibokhandeln så här på mig en ganska så här stor päls och så kanske inte riktigt ut som att jag skulle köpa den boken. Så först fick jag frågan, ska du ha den inslagen? Nej, sa jag, det går bra. Jaha, okej, okay. Men kvitto vill du väl ha? Väldigt frågasatt känner jag. Så jag var kanske lite profilerad i att jag, det var inte riktigt den boken jag skulle läsa.
Varför ville de att tro att du skulle ge bort den?
Jag vet inte, jag såg kanske inte riktigt ut som en...
Hör du hur elitistiskt det är?
Ja, men va?
Hör du elitistiskt
där? Ja, med fördomarna. Ja.
Haglar.
Hata fördomar. Folk som bestämmer han och hon är sån och sån på grund av det och det. Fel har de alltid alltså. Vad om något är värst med Göteborg? Svår fråga.
Kollektivtrafiken.
Ja, det är spårvagnarna. Fan vad segt det är alltså. Det var ingen jag flyttade hit, för jag bodde också i Göteborg en massa år innan jag flyttade hit. Va?
Nej, men spårvagnar älskar jag, men de har ju dratt om alla linjer.
Ja, exakt! Och det sjuka, de byter ju också så här när man kommer dit. Mm. Så har de lagt 1, 23, svägers 23, 21. Man tänker, varför gör ni det här för?
Ja, men också att för mig som alltid har åkt 60-bussen upp till Masthugget, nu är det ju 61-an. Ja. Den stannar ju alltså, som närmast centralen vid Stenpiren. Ja. Så att det är ju liksom...
Är det nu vid Casino Cosmopol eller?
Ja, exakt. Ja. Det ligger precis där. Så att det är väldigt mäckigt för mig som ändå åker väldigt mycket tåg att behöva liksom hoppa av 10 minuter, en kvart från centralen och promenera den sträckan varje gång.
Fan, vi har gött med lite gubbgnäll från en ung jävel alltså. Det är inte bara jag som sitter och blir sådär. Gillar du Broder Daniel?
Ja, men det gör jag.
Ja. måste ju. Kollar du på italiensk fotboll?
Ja, där kommer de. Två i rad.
Nej, alltså
gör du inte det för?
Jag kikar någon match här och där, men jag kan ärligt talat säga att jag följer er. Alltså jag kollar på fotboll kring fotbollsmorgon för att jag känner att jag behöver liksom, men fatta vad som sägs. Men utöver det så följer jag typ bara allsvenskan.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det duger ju gott här. Det är bra. Karriärsegmentet då som vi går inne på. Karriär inom politiken. När kände du att det var någonting som alltså det är en sak att vara ung och ha liksom tankar och åsikter och gå på en del marxistiska grundkurser på Andra Långgatan och så, det har man gjort liksom. Men från det sen att, nej men fan, det här kan bli någonting för mig som yrkeskvinna person, hur var det?
Nej men för mig så är det ju inte riktigt i politiken kanske, utan det är framförallt i facket. Jag jobbar för LO då och jobbar framförallt med de unga medlemmarna, vilket jag tycker är utmanande och roligt. Men egentligen så började det ju med att jag jobbade på en snabbmatsrestaurang på Göteborgs centralstation och fick möta en chef som inte var så trevlig. Ganska stressig arbetsmiljö, ni vet när man jobbar på en centralstation så är det folk som vill ha liksom, med maten snabbt, och det var ofta då som man hade liksom, ja, men kollegor som kanske hade rast eller man var ganska ensam och det var mycket ensamarbete, vilket sätter en i en ganska pressad situation. Så jag upplevde nog där och då att jag inte riktigt trivdes på min arbetsplats. Jag började liksom ifrågasätta, ställa den typen av frågor, och det var lite så jag kom in i det egentligen.
Okay.
Så det är mer facket än vad det är politik.
Men det är ju en så, de flesta nöjer sig med då kanske att bli lite sådär, ja men muttra eller säga något eller kanske sluta och ta det liksom, du vet. Men att därför inte fan aktivt engagera sig, och som du säger, på att få unga människor intresserade av fack, du sa att det var utmanande och roligt, tror jag, i den ordningen. Hur långt är det mellan första där och andra i så fall i den ordningen?
Nej men det är, alltså det är en jätteutmaning. Så du jobbar i en organisation, alltså kanske på ett sätt lite likt IFK Göteborg som har, ja, men ganska stora dagar bakom sig, men på ett annat sätt kämpar lite med att någonstans anpassa sig till en ny verklighetsbild. Och på ett annat sätt så är det roligt att få vara med om en omställning, men det ställer också så höga krav på dig som person. Jag behöver liksom alltid känna att jag men kan leverera eller liksom, och göra väldigt mycket. Och det är kul på många sätt, men det krävs alltid att man har liksom ett driv och känner att man brinner för det. Och den, om man inte känner så ska man nog inte göra det.
Men hur är det att brinna för då att få unga människor som är fördomsfullt utifrån, härifrån jag då säger att de bryr sig inte så mycket om facket. Du möter säkert det också, men du försöker få dem att förstå. Hur är den elden när den möter liksom maska typ?
Nej, men,
eller är unga på ett annat sätt?
Ja, alltså grejen är så här, i alla våra mätningar så är unga faktiskt mer positiva till facket än vad äldre generationer är. Ja, så det handlar nog i grund och botten inte så mycket om det. Men däremot så har ju väldigt många unga en otrygg anställning, vilket gör att du går kanske från jobb till jobb, och du har det någonstans som jag hade mig på snabbmatsrestaurangen i, att så här, den dagen jag började ställa mig kritiska frågor så var det väldigt lätt att jag blev av med mina pass. Och då är det ganska svårt för många att faktiskt våga engagera sig och göra saker. Och det är väl också någonting som man kanske får känna att man behöver kämpa lite för också. Att folk ska ha det tryggare på jobbet.
Mm. Verkligen.
Ja. Det är en fråga som min mamma har kunnat skriva. Vad har du för utbildning?
Grundskola.
Ja, bra. Mm. Det räcker långt.
Bara gått vidare direkt efter.
Nej, alltså grejen är, jag har insett det här lite i efterhand, men jag sitter faktiskt nu och utreder lite för att det är också en sån grej när man liksom någonstans har gått igenom ett skolsystem och någonstans kanske känt att man hade lite svårt att fokusera eller man var liksom, gjorde väldigt mycket annat och sådär. Så att i vuxen ålder så har jag faktiskt både fått till mig att jag förmodligen har en ADHD-diagnos, fick reda på för några veckor sedan. Och det sätter saker i ett perspektiv, för jag har alltid liksom, man brunnit väldigt mycket för saker och har väldigt lätt att liksom smalfokusera. Mm, Ni hör mitt snack om granulat exempelvis, där jag snöat in. Men har kanske lite svårare att liksom, ja, men, ta in saker jag inte tycker är liksom uppenbart intressanta. Och på ett annat sätt så är det någonting som har slått mig i vuxen ålder. Så att med den informationen så tror jag kanske att det är dags att, ja, men, läsa upp mina gymnasiebetyget som jag inte, men fullt ut gick klart gymnasiet. Men också att jag kanske är redo att börja plugga med den nya informationen som jag har fått.
Ja. Vad skulle du vilja plugga då?
Jag vet faktiskt inte, eller så vet jag inte om jag skulle vilja plugga heller, men kanske att jag åtminstone vill gå klart min gymnasietid så, och kanske känna också att man klarar av det. För det är också en sak att man behöver hitta nya strategier för att faktiskt ta till sig av information och hur man lär sig och sådär. Men sen får vi se, jag är också en person som drivs ganska mycket av nyfikenhet och tycker att saker i livet kan vara ganska roliga och intressanta och snöa in på saker. Så att bara för att man hoppar på ett program så tror jag inte att jag kanske passar i att sitta och plugga någonting i 5 år heller. Utan jag behöver nog styras ganska mycket av det och låta det få vara luststyrt i livet.
Ja, bra. Du har ju alldeles för kort för att låta sig styras så mycket andra grejer. Du har även skrivit
många relaterar också. Jag tror många relaterar till
Ja, det är HD-diagnosen måste man ju gå. Alltså.
Måste du det, Biro?
Ja, ja.
Det är väl glasklart för vad jag sitter
här. Min son har redan fått den.
Jag är ingen legitimerad doktor, men
inga konstigheter.
Den diagnosen kan jag slå fast här och nu.
Risken är ju att man hittar fler bara. Det, och,
verkligen.
Bokstäver.
inte bara.
Det blir lite fotboll under spektrum här.
Exakt. Men du har skrivit mycket för Aftonbladet också.
Mm.
Hur började det och vad... Hur var det liksom? Vad började du?
Nej, men det var också någonting jag snörde in på. Jag gick en ledarskribentsutbildning faktiskt. Och gick klart, hör och häpna. Så att, jag fick göra min praktik där och skrev där i ungefär 1-2 månader. Så att det var också väldigt kul att få uppleva. Och skrev bland annat om VAR, vilket inte är så vanligt att skriva om på en ledarsida.
På ledarplats? Mm. Bra.
Ja, visst. Så att, det var kul att få varva in de frågorna lite. Skrev också en granskning exempelvis om att polisvåldet faktiskt har ökat markant i Sverige de senaste 10 åren. Jag tror att det var, nu har jag inte siffran framför mig så att det kan vara fel, men ungefär att det dödliga ingripandet har ökat med typ 108% eller någonting. Så det var också en fråga som faktiskt väckte mycket uppmärksamhet i, inte minst supporterleder, väldigt många mejlade och berättade att de hade haft en syn på polisen innan, men sen börjat gå på väldigt mycket fotbollsmatcher och fått en annan upplevelse efteråt. Så att det var en mycket fin respons på den faktiskt. Mm.
Den här delen av, som också är en sorts offentlig del du hamnar i då när man ska skriva ledare i Aftonbladet, det är ju liksom, ja men det är ju stort. Det du gör i fotbollen i stort, så hur har det påverkat det tycker du? Reflekterar du över det någonting? Alltså som när du blir, du vet, när det börjar storma lite?
Ja men det gör jag. Alltså jag skulle säga att jag var mindre påverkad förr, men idag så blir jag verkligen så här, om jag får 10 positiva kommentarer så biter det absolut inte lika mycket som en negativ. Och då kan det vara att man, att man använder många ord exempelvis. När man sitter i en podd så är det ofta som folk kan notera att man kanske säger ord liksom ofta. Mm. Eller att man säger så här är det eller på ett annat sätt. Att man anmärker och får jag det till mig så tycker jag att nu blir det väldigt, väldigt jobbigt. Men så att jag har fått jobba ganska mycket med att försöka vara snäll mot mig själv. Och på ett annat sätt tänka att jag... har goda intentioner och försöker göra mitt bästa. Och många kommer uppskatta det, men inte alla. Och det är också någonting man får leva med.
Ja, så är det ju.
Hur blir det? När dök fotbolls, eller vi vet ju att podden och tv-programmet dök upp. Men hur blev det aktuellt? Liksom?
Det började väl någonstans när jag var liksom, ganska liten. Min pappa, som jag nämnde tidigare, har liksom i grunden ett fotbollsintresse. Men han är också väldigt så här... Men nu är det gubbig, precis som västlingsfrågorna. Så här, det ska vara lite som det alltid har varit. Så för honom var det väldigt mycket att, väldigt mot den moderna fotbollen. Och ni vet, skulle absolut inte ha några betalkanaler hemma. För man betalar såklart inte för fotboll.
Otroligt.
Klassåsikt.
Och det var verkligen så här. Älskade verkligen Barcelona och tyckte att Real Madrid var det stora fascistlaget. Liksom. Ah. Och det var Guy som gällde för pappa. Även om man hade spelat fotboll i Häcken när han var yngre och sådär. Så att jag fick det nog ganska mycket från pappa, men han var liksom inte så pigg att hänga med när jag och mina klasskompisar började hålla på IFK Göteborg. Så att min första match så tjatade de med min mamma faktiskt, och hon är liksom en kurator som är liksom, kom från, ja, vi sa det innan, kom från Nybro, väldigt långt ut från fotbollen. Så vi gick och ställde oss på liksom, vi skulle gå på en match IFK Göteborg mot Gais då, eller tvärtom Gais mot IFK Göteborg, ett borta derby. Och vi köpte biljett på fel ställe, så att vi köpte så att vi hamnade liksom i Gaisklacken först. Och jag hade min fina halsduk på mig, väldigt stolt, typ 11 år gammal liksom. Och då sa polisen att nej, vi får nog flytta er till andra sidan liksom. Så vi fick gå över och man ser ingenting på den här bortaläktaren. Alltså Gamla Ullevis bortaläktare är ju... Den är fruktansvärd. Jag ber så mycket om ursäkt till alla supportrar som besöker Gamla Ullevi. Borta supportrar. Det är ett skämt att den ser ut på det sättet.
Ja, det är ovärdigt.
Men där såg jag min första match ihop med min mamma som också anmärkte runt omkring på att folk stod och rökte. Det tyckte inte hon om.
Kurator,
kan jag tänka mig
stå här och röka.
Exakt. Så att det var liksom... Det var det jag såg inte mycket av den matchen. Nordin Gersik tog ett gult kort, vet jag. Och jag vet att Tobias Hussein gjorde 1-1 sent i matchen. Men efter det så var jag fast. Det var liksom någonting som fastnade för mig. Det var liksom, det var ramsorna, det var sångerna, det var stämningen också i stan när man sen gick hem och såg med andra människor med liksom både ens eget lagsupporters halsdukar eller liksom motståndarlaget, och man kände liksom en så stark samhörighet med dem som någonstans visade samma färger. Så att där och då så fastnade det, och sen dess har det bara växt.
Trots att det var en ganska deppig period.
Ja, men det var väl inte så himla deppigt. Ja,
men Real Blåvitt, om Nordin var där.
De har ju haft det rätt.
Jo,
de har haft det tufft efter mig.
Ja, ja, det får man
inte
säga.
Blivit bättre.
Nej. Fast däremellan.
Ja, nej, men vi tog ändå ett cupguld 2013. Så att, det var ju helt okej. Okay, men det är klart att riktigt det fattade jag inte heller som 11-12-åring. Liksom, utan det var ju väldigt mycket det andra. Att så här, dels att man identifierar sig med ett lag och att man någonstans kanske, man hittade många spelare man tyckte om och sådär. Och sen så växte det bara, det bara växte för mig.
Hur hittade du sen till Fotbollsmorgon, eller hittade de dig?
Nej, men de hittade mig faktiskt. Alltså jag var där i valet en gång ihop med Romina Promoktari och pratade om...
Gnagare,
ja,
men, va?
Ja, exakt. Ja. Så det var nog lite det som var tanken, att bjuda in en person som kanske har lite andra åsikter. Och vi skulle någonstans diskutera lite så här, om en planfrågor och liksom supporterkultur och lite sådär. Så att då var jag med en gång, och sen så hörde David Fjell av sig också att de behövde in en person som pratar om IFK Göteborg eller sådär. Så jag testade på att vara med några onsdagar, och sen blev jag fast.
Bra. Jag vill bara återgå kort till IFK, när du då, om du nämnde i förbigående att din pappa var gaisare. Hur har ni förlikat för det här? För det är en av de fina grejerna med att bli förälder, att man kan tvinga på barnet.
Ja, sen är min farsa den typen av gaisare som inte varit på match på 30 år.
Ja, det låter som gaisarna i och för sig.
Så att jag vet inte, jag tror att det är mer en grej för honom att vara liksom, ja, men lite den typen av göteborgare också, som är så här, ja, men det stora mäktiga Blåvitt är liksom lite för mycket för honom, utan han vill ställa oss sig lite på de svaga sidor, eller vad man ska säga.
Ah, okay.
Och så var det väl lite för, kan man säga.
Ja, ja, nu är det ju just där. Vi skulle ju behöva honom.
Utsikten också?
Gärna, ja, fast de har ju...
De behöver ju supportrar.
Ja, men de behöver ju andra grejer också. ska vi ta den här inför den allsvenska starten? Ska du vara med i någon sorts 90 minuter lång debatt, va?
Precis, det stämmer.
Som ju leds av Svenska Sportjournalistförbundet. Panelen kommer även Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister.
Ja, bra.
Halvtråkig. Eller? Han är numera ordförande i Svenska Fotbollsförbundet. Jag baserar det bara på en 3 timmars tågresa som jag satt bredvid honom på. Så att han är säkert mycket trevligare när han inte sitter bredvid mig.
Vad roligt att han hamnade bredvid dig då.
Ja, det var roligt. Vi pratade inte överhuvudtaget.
Vi försökte inte snegla.
Jag tror att han kände igen mig ens. Alltså. Han visade inget i alla fall.
När var det här?
Ja, det var precis när det blev nyval. Då skulle ni ner till kolla
det
på
var honom. När vi var i Göteborg. Aha. När vi stötte på dig.
Ja, vad roligt.
Men då var han skulle ner till någon dammatch, tror jag.
Ja, Häcken Champions League kan det varit, va?
Nej, jag tror det var landslag. Ja, skitsamma. Aha. Men vi hade inget utbyte uttag. Men han är säkert fin.
Men du försökte inte fråga honom?
Nej.
Du hade ju varit en av få, tänker jag.
Ja, verkligen.
Ställa frågor.
Ja, jo, det är sant. Men det är liksom, han hade en aura omkring så att... Ställ inga frågor. Prata inte med mig. Säg inte ens något om du råkar sparka med när du sätter i datorsladden.
Och lite samma känsla förmedlade du att vara med hans kompanjoner också som satt på tåget.
Det var skitkonstig stämning. För det var
i första klass vagnen ska vi vara tydliga med.
Vem var han hade med sig då?
Förbundsfolk. Halvdela vagnen var ju full av förbundsfolk. Oj, liksom. Ja. Och ingen bra. Alla stod ju, du vet, han var liksom, du vet, som Bill Clinton liksom. Och så var det något sån här tomt framför liksom. Och sen kom de andra efter sådär.
Mm-hmm. Ja, vad spännande.
Ja, kan du ha med det på mig?
Han är med i panelen i alla fall.
Han är med, det var det jag skulle säga. Va? Jag bara kollar på Tim där. Mats Jonsson också, säkert som ansvarig i Djurgården. Stabil kille.
Verkligen.
Fredrik Gårdare, halvflummig tidigare chef för polisens... Men han är ju halvflummig, jag har sagt det. Han är ju grym, han är skön ju. Han ser inte ut som en civilpolis.
Nej.
Han ser ut som någon som... Ja, du vet. Robert Laul också var fotbollskroniker på GP. Mycket, många starka personer och åsikter och så. Hur ser du på... Vad kommer du med inför den här liksom?
Jag gjorde lite rookie mistake inför den här debatten faktiskt. För jag ställde frågan, när jag fick frågan om att vara med, så sa jag så här, men vad kul att ni vill bjuda med mig, men ni kanske borde bjuda in SFSU eller Enable som jobbar med de här frågorna. Och då sa de bara, ja, men vi har tänkt på dem, men vi skulle vilja med dig specifikt. Och då sa jag, ja, okej, vad kan gå snett? Så sitter jag i ett möte på fredagen, och så helt plötsligt bara så här, så börjar min telefon vibrera jättemycket. Och då hade de gått ut med vilka andra som var med i debatten. Och då kollade jag på line-upen och kände, åh herre, gud, vad har jag tackat ja till. Men med det sagt så då kände jag väl att på vissa sätt så blir det ju en läskig debatt såklart, för att det är ju personer som har väldigt mycket längre erfarenhet än vad jag har, som har väldigt mycket, ja men, som har jobbat liksom med de här frågorna i kanske, ja men, många, många års tid. Så det är klart att det är en stor utmaning, men samtidigt är det också väldigt, väldigt roligt att också få möta de personerna som man kanske har starka åsikter kring, eller som man kanske på ett annat sätt också har skrivit om. Jag har ju bland annat skrivit en text där jag faktiskt ställer avgångskrav på Reinfeldt ifall han inte backar om sina uttalanden kring medlemsdemokrati. Och då är det ju fantastiskt på ett sätt att faktiskt få möta honom i en diskussion om det här och höra och tänka hur han faktiskt, men, tycker och tänker om svensk fotboll.
Exakt, träffa människor som inte tycker som en själv, det kan rekommenderas på alla plan.
Det är jättenyttigt.
Är det inte sjukt att Enable, vad heter han, Almgren heter han, va, som är ja, som är väldigt, att det är helt sjukt att de inte är inbjudna till det. Eller det, i så fall kanske man tackar nej då.
Det står ju, jag tror inte att de var, jag vet inte om de har blivit inbjudna. Jag ställer frågan men fick att vi vill verkligen ha det i debatten så. Men det som det står att det ska tillkomma ytterligare en person, så att vi väntar ju alla lite mer på mer information.
Sen att det brann i telefonen är ju för att det var Reinfeldt och Laul, och det är ju två personer som supporter Sverige på sociala medier, många i alla fall liksom reagerar på honom, men då hade de inte klickat in sig på länken och såg att så här, men du är där, Mats Jonsson är där också, och sen så vet jag inte vad faktiskt om folk gillar går där eller inte.
Han är väl lite mitt emellan, kan jag tänka mig. Ja.
Men man kan ju inte heller låta, alltså, bara för att jag gillar inte den personen, för den personen har åsikter jag inte håller med
om. Nej, men det är ju sociala medier funkar.
Det är en anledning till att de ska vara där.
Ja, ja verkligen. Ja. Och det är väl fantastiskt på ett annat sätt också, alltså, om vi just pratar Reinfeldt, att han också, men har tackat ja till debatten och ska dit. För han är ju en person som är väldigt svår att få tag på. Och jag menar, det blir ju på ett annat sätt ett bra, men förhoppningsvis ett bra utbyte. Men det är klart att jag först blev lite chockad när jag såg resten av startelvan, så att säga.
Kan bli debatt.
Ja, det blir spännande. Mm. Kan du berätta lite om, alltså, involveringen i supporterklubben England? Hur började det? Det är också, du tar ett steg på både år. Du nöjer dig inte med att bli supporterklubben. Jag ska göra det, jag måste dit, jag ska dit. Du ska bara, du vet, du gör grejer. Ja. Var det samma eller var det någon annan känsla inför det här?
Ja, nej, men det var det väl också. Alltså, jag har inte suttit i styrelsen så länge, utan vi hade årsmöte för 3 veckor sedan typ. Så att, jag är ganska ny i den styrelsen också. Men jag har ju såklart varit medlem i många år och varit på väldigt mycket bortamatcher. Och förra året så åkte jag på min första Perfect Season, vilket var väldigt roligt. Och åkte då väldigt mycket med supporterklubben. Så det känns väldigt kul att kunna få bidra också med kanske en erfarenhet ifrån att ha liksom varit en person som debatterar och diskuterar mycket och kanske också är van vid att skriva. Så förhoppningsvis så kan jag komma in med den erfarenheten också. Och supporterklubben Englarna är ju en väldigt anrik förening som förra året firade 50 år. Så att det är verkligen en klubb som utmärker sig i Sverige för att just man fångar upp väldigt mycket engagemang och vara en kraft inom IFK och Göteborg som har varit väldigt, väldigt viktig. Man startade ju, återstartade någonstans 1973 faktiskt, och hade då som syfte att men framförallt gå in och stötta IFK Göteborg ekonomiskt, som hade åkt ur Allsvenskan några år tidigare. Och man var ju någonstans med, och sen så kom också Anders Bärmar in i föreningen, och det var han som någonstans tog IFK Göteborg upp i Allsvenskan igen och sen också ut i Europa med de framgångarna. Så att supporterklubben var ju starkt bidragande då, och vi hoppas ju också att den ska kunna vara bidragande även idag. Att vara en positiv kraft på läktarna, absolut, men också se till att öka medlemsengagemanget kring IFK Göteborg generellt.
Vad är det för frågor ni driver för tillfället då?
Men frågan om VAR har varit en väldigt stor fråga. Exempelvis så ser vi att Göteborgs fotbollsförbund faktiskt har tagit ställning emot. Och det ska man ju verkligen tacka supporterklubbarna i Göteborg för. Supporterklubben Englarna är en förening, men även GAIS supporterklubb, alltså Gårdekvarnen, Balders Hage från ÖIS, Getingarna från Häcken, som visserligen inte fick Häcken att ta ställning för på deras årsmöte för ett år sedan, men faktiskt också har varit bidragande i processen, det ska också sägas. Så att där har man ju varit väldigt stark och viktig och gjort ett jobb som kanske Stockholmsklubbarna inte gjorde inför sin process att få Stockholms fotbollsförbund att besluta i frågan.
Hur mycket kontakt har ni med, ja, men A-laget då? Så. Och samarbete med liksom eliten?
Ja, men bra skulle jag säga. Alltså, jag menar, vi har ju våra styr som att de på Kamratgården exempelvis, och vill vi exempelvis få med kontakt med en spelare eller sådär, så har vi en SLO som är väldigt, väldigt hjälpsam. Mm. Så att det är ju, det är klart att vi på ett annat sätt försöker ju, ja, men, samla alla krafter vi kan. Ibland så kan en spelare också vara en ganska bra, men har ett bra marknadsföringsvärde, absolut.
Jag tänker på en sån fråga som skapade väldigt mycket ja, men kritik i Hammarby var ju bland supporterföreningarna övertagandet av Frej och HTF som sedermera blev HTFF och nu IFK Göteborg går ju den vägen. Det är ju inte, det är ju skillnad på dem för att man tar inte över, men ja, jag misstänker att det är lite ambitionen att skapa en motsvarighet till HTFF i alla fall, även om det kanske är på schysstare grunder. Hur ställer ni er till det där liksom?
Ja, nej, men det är väl en jättespännande diskussion så. Alltså när det kommer till just Hammarbys relation till IK Frej och sen ser det mera HTFF, så ser man ju att det var ju i princip en förening som gick upp så, och där man till och med har årsmötesbeslut på att de inte ska mötas i tävlingssammanhang och sådär, utifrån att det är, i grund och botten är väldigt mycket samma förening. Men när det kommer till IFK Göteborgs någonstans relation till Västra Frölunda, så tycker jag det är svårt. Jag har själv inte riktigt landat i frågan, men som jag kan se det så har ju de får liksom, men in en tränare som har liksom allsvensk kompetens i grunden, de får låna spelare från IFK Göteborg, deras spelare får i sin tur ibland komma och träna tillsammans, de får ett annat utbyte. Det som någonstans ändå gör att jag känner att det känns mer okej i magen, det är väl att det faktiskt också är en klubb som också tillämpar en 51%-regel. Mm. Så ifall deras medlemmar, deras styrelse någonstans skulle känna att det här känns inte rätt längre, IFK Göteborg håller på att äta upp oss som organisation, då har de faktiskt möjligheten att avsluta.
Ja, precis.
Och det är väl det som någonstans blir kanske skillnaden med att ha en samarbetsförening och någonstans köpa upp en klubb, eller göra som väldigt många internationella klubbar gör, att man köper upp en klubb utomlands och använder dem som farmaklubb. När supportrarna någonstans inte har någonting att säga till om, och där man ser att man i princip tappar allt form av värde som fotbollsklubb, här har man faktiskt möjligheten från den föreningen att säga nej, nu vill vi inte ha det här längre ifall det skulle gå så pass långt. Så att jag tror att dels så kan ju de tjäna en del på att ha ett sånt här samarbete, men dels så tror jag också att det finns en annan princip i och med att man faktiskt kan bestämma att avsluta det.
Hur ser du på ekonomin då, om det är minus 9,4 miljoner kronor ungefär i år?
Men det korta svaret är väl att det har varit dyrare att åka ur Allsvenskan, och där stod IFK Göteborg för lite mindre än ett år sedan i somras.
Hur ser du på publikströmningen senast år?
Men det är väl jättekul. Ja. Det är fantastiskt. Vi har ju liksom en belagningsgrad på Gamla Ullevi på typ 96%.
Varför tror du det är så? Förlåt, men varför har det blivit så?
Det är svårt att säga, men jag tycker man ser liksom en internationell rörelse där människor på ett annat sätt verkligen vill gå på fotboll. Alltså, vi ser det absolut liksom i Sverige, men även på andra delar av världen, att folk verkligen har liksom någonstans hittat till fotbollen, men framförallt också att väldigt många börjar sympatisera med en läktarkultur. Att det är väldigt tydligt att vi ser liksom de här kulturyttringarna, vi ser liksom en viss form av klädstil som ökar. Jag tycker det är ganska synligt att liksom, engagemanget kring fotbollen verkligen ökar. Och det är någonstans fantastiskt att se fulla läktare, inte bara i Göteborg men också runt om i Sverige och runt om i Europa.
Tifot som konstform också.
Ja, fantastiskt, eller hur?
Otroligt alltså.
Ja, men där ska ju Blåvitt ha en så jävla krädd alltså. Förra året var ju otroligt. Ja, det är enda som var riktigt bra.
Men 96% belägring alltså. Ja, det är otroligt.
Ja. Ja, det,
och sånt, det är rekord på säsongskort, va?
Ja, precis. Och vi har ju någonstans också nått ett tak på hur många liksom säsongskort vi kan sälja, för vi vill ju fortfarande såklart kunna ta in fler supportrar på arenorna som bara köper lastbiljetter, för att du kanske också vill möjliggöra för människor att göra som jag gjorde en gång, gå på sin första match. Så att det är ju helt fantastiskt, men det sätter ju verkligen också skenet på, och inte minst när vi pratar om Blåvitts ekonomi, det enorma behovet av en ny eller större arena. För att det är inte hållbart att spela på Gamla Ullevi med den kapaciteten som finns nu.
Det känns som att ni nyss fick gamla.
2007
tror jag.
2007. Och så fick ni nya Ullevi, men den passar inte. Och då smäller de upp den där.
Ja, vi kan ju
och nu ska ni ha ny igen.
Ja, för att göra det enkelt så kan vi prata om Stora och Lilla Ullevi.
Ja,
Lilla Ullevi är ju liksom 2007, och där är någonstans en kapacitet på, jag tror, 18 000 där någonstans. Och där är det helt uppenbart att dels har det funnits liksom en kapacitetsbegränsning, för att man har hört liksom grannarna runt omkring har upplevt liksom så här, vibrationer, bullernivåer som har liksom...
Det blir ett fängelse.
Ja, absolut. Men det är boende lite längre bort. Häktet, ja. Sjukt nog, jag hade ett skvaller, jag vet inte om det här stämmer, men att man egentligen planerade att bygga alltså arenan på häktet från början. Alltså där häktet står nu, för att där är det liksom, det är bergsgrund. För Gamla Ullevi står på lera just nu, vilket har gjort liksom att de här bullernivåerna för liksom grannarna, de kan ibland uppmätas som väldigt höga, de klagar när det är matcher. Sjukt nog, när man gör liknande mätningar när det inte är matcher, så har man samma form av vibrationsnivå. Så att välkomna till Göteborg, som jag brukar säga. Men det är ju väldigt, alltså, det är väldigt svårt, men det ledde i alla fall till att man minskade liksom kapaciteten på det som är kommandobryggan, alltså vår klacksektion på typ 800 biljetter. Och där så har man gjort tester under föregående säsong, och jag, det ser ut som att man ska öppna upp inför i år. Men oavsett om du får 800 fler biljetter, så är ju Gamla Ullevi en väldigt omodern och dålig arena.
Men var ska man lägga en ny då?
Ja, det är väl 10 000 kronors frågan. Alltså antingen, det finns ju förslag...
Är det någonting ni pratar om i Änglarna?
Ja, absolut, absolut. Ja. Inte så mycket Änglarna kanske, men jag pratar lite med föreningen ibland i den här frågan och gör mitt för att hjälpa till. Och det vi någonstans ser, det är ju så här, det är väldigt, alltså det finns förslag från kommunen att bygga ut Gamla Ullevi, och väldigt många tycker att, ja men det är klart att det är steg i rätt riktning att kanske ta in 22 000 personer istället och göra en ombyggnation. Problemet med det någonstans, det är ju att man fortfarande har en väldigt bristfällig förmåga att kunna ta in människor, att kanske ta en öl innan match, eller kanske kunna, ja men någonstans samlas på någon form av ställe innan, så man tar del av de intäkterna. Det är väldigt svårt att göra intäkter på det som händer runt omkring arenan eller det som händer på arenan. Och där finns det också olika liksom avtal när det kommer till liksom kiosker och liknande som, ja men kanske liksom.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Inte är så bra. Så att generellt sett på arenafrågan så kan man säga att Blåvitt tappar ungefär mellan 30-60 miljoner gentemot andra publiklag varje år. Och om man räknar liksom under, ja men det var en medlem som tog fram en rapport ganska nyligen som hette Allting går bra utom sporten, Ivar Nerman, en fantastisk rapport på många sätt. Men där kan du också se, ja men någonstans andra liksom intäkter någonstans ökar, och liksom hur väldigt många klubbar går förbi IFK Göteborg. Och hade vi haft rätt arenakapacitet, nej men det spelar ingen roll att vi inte säljer en spelare på 2 år, utan då har vi faktiskt möjligheten att göra andra intäkter. En stabil grund någonstans. Mm. Men nu blir det ju snarare så att om vi inte säljer spelare på 2 år, då halkar vi efter direkt, för vi har inga andra möjligheter att faktiskt men göra större intäkter.
Så den stora Ullevi då? Ja, den står ju tom ju.
Eller vad heter den där Valhalla? Heter den där? Dalhalla?
Ja, den är där pratar vi 3000 pers. Alltså.
Men älskar
Valhalla. Ja, men bygga om det.
Ja, finns det viljor om att göra en, alltså ni vet, Eriksdalsbadet här uppe i Stockholm. Ja. Det finns någon som verkligen vill göra Eriksdalsbadet fast där, så vi ska kunna ha liksom internationella simtävlingar i Göteborg.
Inga fler vattenparker nu.
Alltså, du sa det.
Nej, men stora Ullevi.
Ja,
alltså, där har ju inga problem med kapacitetsmässigt.
Nej, verkligen inte. Men där är det ju tvärtom en för stor arena. Och inte en fotbollsarena. Ja,
men nu får vi ju välja.
Men det är ju friidrott och löpaboll och skit.
Inte för stor för Håkan, va? Eller Bruce.
Nej, men nere vid hamnen såg jag. Och då kan jag ju direkt tipsa om att det finns ju en jägerbar uppe vid Comfort Hotel där uppe. Jägermeisterbar.
Min dröm är å andra sidan att spränga Nordstan och sätta en arena där.
Ja, det hade varit
otroligt. Det hade varit mäktigt, eller hur? Bara av läget.
Nordstan
är det. Sen kommer det ju aldrig hända, för att det är väl massa intäkter på grund av liksom, att det är shopping och sådär. Men tänk er det läget i stan. Det hade varit
Gamla Ullevi ligger ju också väldigt bra, tycker jag.
Ja, verkligen. Men det är ju någonting också om det hade varit liksom mitt i stadskärnan. Det hade jag älskat.
Grannarna hade inte älskat det.
Nej.
Lika mycket.
Nej, det bor inte så mycket folk runt Nordstan dock. Det är bara kontor där.
Verkligen, och typ så här parkeringsplatser.
Ja, man behöver inte ens ha en plan efter.
Mycket pengar ändå.
Sprängskiten.
Mycket skattepengar.
Ja.
Vi har ju pratat
det kommer aldrig hända.
Nej.
Vi har ju pratat mycket om IFK Göteborgs självbild de senaste åren, både liksom när vi har varit besökt där och efter. Vi har ju varit där mycket så. Att det liksom handlar ganska mycket om 80-talet och sådär fortfarande. Eller har ni supportat gjort rannsakan, eller är liksom, har ni kommit bort från det att Blåvitt fortfarande är störst och bäst och ska slåss om titlar liksom? Har ni fattat vart ni är och tycker ni det är okej, eller hur ser du på det?
Där skulle jag också säga att det finns en generationsklyfta. Alltså jag tror att ganska många i min generation också så här, det finns en vinnarkultur kring Göteborg. Vi har en självbild som vi kanske inte alltid lever upp kring. Och där tror jag att vi måste kanske också vara självkritiska. Alltså det är väldigt tufft att någonstans tänka att vi ska komma topp tre varje år. När du har en trupp som någonstans kanske är en topp 7, topp 8, topp 9 trupp. Alltså om de någonstans ändå får höra utåt att det liksom är målsättningen, det är liksom någonstans pressen på dem, då tror jag inte att de har med kapaciteten att faktiskt orka prestera eller överprestera, utan tvärtom att de underpresterar. Mm. Så jag tror att det är ganska viktigt att någonstans, kanske framförallt prata om att IFK Göteborg måste prestera där vi har vår ekonomi. Vi ska prestera där vi är i den ekonomiska tabellen.
Var ligger ni där nu?
Ja, det är ju väl nästa fråga då. Alltså vi halkar ju ner där också.
Det måste ju vara 6-7.
Ni har inte släppt årsredovisningen då?
Jo, vi har det.
Nu var där backa 9,4.
Just det, så var det.
Och där är det väl väldigt många som jämför med andra klubbar, men jag har inte sett någon sammanställd lista än. Och
inte heller.
Men förra året så vet alla jag att man pratade om alltså 7-8 förra året.
Ja, precis, låter ju rimligt. Tabellen. För Elfsborg måste vara förbi, Häcken definitivt, Stockholmsklubbarna, alla.
Häcken och Elfsborg är förbi nu.
Ja, exakt.
Förra året pratade man 7-8, det kan tänkas att vi halkar ner ytterligare någon placering.
Ja, det är väl ni och Norrköping typ som borde ligga rätt jämnt, va?
Ja, precis.
Norrköping har ett stort eget kapital.
Ja,
arenan,
ja precis.
Så att det är,
du brukar dra upp dem.
Ja.
Mm. De har rätt kapacitetsförutsättningar.
Men det säger ju en hel del ju. Det är ju där förväntningarna börjar ligga ju.
Ja, verkligen. Och jag tror också att det är klart att vi måste ha liksom en långsiktig plan för att öka våra intäkter. Där har vi liksom, ja, men nyckeln till allt. Men jag menar, utöver det så tror jag att det är någonstans är viktigt att spela ner förväntningarna. Att vi måste någonstans förstå att det är inte nyttigt för oss att någonstans ha en självbild av att vi ska vara ett topplag varje år, samtidigt som vi inte har varit det på väldigt många år, utan vi måste någonstans se, okej, har vi liksom grundläggande strukturella saker i föreningen som gör att vi inte når dit, vad är de, vi måste börja bygga från grunden, och det tror jag att många är ganska beredda att faktiskt göra.
Men om man tänker då till exempel, alltså alla de här åren där det gått sämre, så måste det gjort så jäkla mycket fel, för att samtidigt så har ju lag med mindre ekonomi gjort det bra under den här perioden. Så vad är det då du tycker har varit fel på vägen?
Men jag tror framförallt att vi gentemot andra klubbar som faktiskt har överpresterat trots deras ekonomiska situation, så har ju vi inte arbetat med kontinuitet. Du kan ju se liksom, tekniska direktörer eller sportchefer som vi har haft en väldigt stor roll i de senaste åren. Ibland har vi haft en sportchef, ibland har vi inte ens haft det, utan det har varit ett sportsligt råd eller liknande. Så att jag menar...
Styrelsen har väl inte varit kanon heller, eller?
Alltså det är ju svårt att recensera.
Är vi en fråga om ordförande till exempel? Vi har inte den framför mig, men...
Rickard Bergling.
Ja, han är ju inte superpoppis. Eller? Är han det?
Alltså, det får man väl se kanske på årsmötet på måndag. Så som jag ser det så finns det kanske ingen annan kandidat i dagsläget. Jag tror att han får sota ganska mycket för att han också gick ut och sa att vi ska ganska snabbt gå om Malmö.
Ja, det är ju därför.
Men jag tror att ganska många känner att det behövs göras förändringar. Och att du någonstans också efter det året som var förra året, där vi var en spark på övertid ifrån att faktiskt behöva ha ett negativt kval, så tror jag att ganska många känner att när styrelsen i dagsläget då får... Alltså helt nytt förtroende från valberedningen, alltså samma förslag kommer igen, att väldigt många känner att det behövs göra en förändring. Jag tror däremot inte att folk känner att okej, men nu ska alla avgå, vi ska liksom ha full kris och panik i klubben, för vi har redan haft det alldeles för mycket de senaste åren. Utan jag tror att ganska många känner att okej, nu behöver vi någonstans arbeta långsiktigt för att få upp IFK Göteborg på fötterna igen. Och där handlar det någonstans om att kanske utvärdera arbeten, kanske ha liksom en ny valberedning och så vidare.
Men hur långsiktig är en sån som Ola Larsson då?
Men han...
Stockholmare i Göteborg.
Ja. Nej, men jag tror att han har varit ett jättenyttigt tillskott för IFK Göteborg. Det är ganska uppenbart att han kommer in och någonstans tänker på saker som vi kanske inte har tänkt på tidigare. Exempelvis när vi värvar Oskar Pettersson så står det liksom i kommuniken och så att han valde IFK Göteborg för att det fanns en plan för honom här. Alltså han kommer med det citatet.
Det kan vi säga att vi hade hans agent här igår, Jonathan Chalkas, som verkligen hyllade Göteborg och hur de presenterade att så här vill liksom. Vi spela. Så
och det, hur mycket de ville ha.
Ja, det kommer i podden, så då ska alla lyssna.
Jättekul. Ja. Nej, men, för jag menar, jag tror att det verkligen är nyckel också. Att jag tror inte att man faktiskt har haft en plan för vissa spelare. Och man har nog inte kommunicerat det. Man har nog inte haft en, liksom, en bra dialog i att så här, ja, men, det här är liksom planen för dig, hur du ska utvecklas i vår klubb. Utan vi har nog haft lite så här, ja, men vi är för Göteborg och det lockar inte det, så lockar inte det. Jag tror att vi måste vara, men kanske bara bli lite mer ödmjuka. Och att Ola Larsson faktiskt har kommit in med det, att han någonstans men förändrat väldigt mycket i Blåvitt. Jag vet att bland det första han gjorde var ju någonstans att ha liksom en ideologikonferens som någonstans handlar om att så här, okej, men vilken form av
spel... Det hatade du inte.
Jag blev ju superglad. Ja. Men han vill ju någonstans komma fram till hur ska Blåvitt spela? Mm. För jag tänker att så här, alltså vi har varit en klubb som plockar spelare och sen bygger en spelidé. Mm. Istället för att faktiskt ha en spelidé och sen plocka spelare. Mm. Och kollar du på alla framgångsrika klubbar i Allsvenskan så har de haft en väldigt tydlig spelidé och sen plockar de in spelare. Mm. Och sen fyller de också på en spelare bakom det. De som också kan någonstans komma in och konkurrera på samma positioner. Men du värvar inte in en person som, ja men här är en fix stjärna som någonstans, om han går sönder så faller allt. Men så har det verkligen varit i IFK Göteborg. Och det är inte hållbart.
Men verkligen, jag tycker du sätter fingret på, jag kommer ihåg när vi hade Anders Norlén heter han va, ekonomiexperten, för det var väl 2 år sedan nu. Men och då, för att du pratade just om intäkterna och det, ja, det låter ju supertråkigt att prata om fotboll och ekonomi på så sätt, men vi alla vet ju att det går ju hand i hand att de är störst sista, framförallt över tid då. Värnamo kan ju studsa till och spratta till ett år och komma högt upp,
men jag hatar också att folk pratar om Värnamo som en sån här blåbärslag, alltså de har ju ändå en ganska stor företagare som är inne och stöttar dem ganska mycket.
Absolut, men det är inte så mycket pengar om man kollar, de har ju sponsorintäkter i paritet med Norrköping, ja. så typ 25-30 miljoner där.
Men jag menar, man jämför ju dem med typ Varberg och Degerfors.
Absolut.
Och det
absolut.
Tycker jag blir ganska fel. Ja. För de borde sett till deras ekonomi faktiskt kunna vara ett etablerat lag.
Ja, förlåt, men inte femma. Men inte femma. Nej, de överpresterar ju då.
Det gör de verkligen.
Men oavsett, i alla fall. Du har en poäng.
Men hur långt tar du att vända det här då? Man tänker så här, nu ska det vända. Men hur långt du tar?
För först tänkte jag på ekonomigrejen där bara. Kort. Eller ja, det är inte så kort, utan långt. I alla fall, sambandet, nu kommer jag av mig, helvete Henke. Han pekade på det, att, ja. Göteborg, att räddningsplankan för Göteborgs ekonomi har varit akademispelarna, som ni regelbundet för upp, den håller ju toppklass, som sagt. Men när man har skördat ekonomiska framgångar på dem, när man sålt dem, så har man valt att lägga det på hemvändare alltid. Eller dyra förvärv, men oftast har hemvändare. Nu senaste... Ja, men sen han var här så har ju faktiskt Göteborg satsat på något nytt. Tror att på Henkes svar, tror att det är liksom vändningen att hålla den strategin eller?
Ja, men verkligen. Alltså jag tror att det är ganska uppenbart att vi så här, vi hade också vad heter han som gör osynlig handen, ja, på morgon, som också berättade någonstans att en hemvändare är alltid en förlustaffär ifall du inte lyckas gå till ett Europa-gruppspel. Och där har Blåvitt varit väldigt långt ifrån. Och jag tror att så här, en hemvändare kan komma hem och någonstans såklart bidra till liksom att höja nivån på träning, kanske bidra på plan och sådär. Men om den personen gör det i... och någonstans tar en ung spelares plats och du hämmar en annan spelares utveckling, så kan det också faktiskt vara ganska problematiskt. Nu så ser vi ju såklart att det kommer upp väldigt bra spelare från akademin. Benjamin Brantlind är ju en av dem, den yngsta debutanten i en tävlingsmatch för Blåvitt någonsin, 15 år gammal.
Är han yngre än Bergkroth?
Ja, han är yngst. Så att, han debuterade mot Djurgården i söndags och har gjort det väldigt, väldigt fint i föreningen hittills. Och där jag menar, det är klart att så här, den typen av spelare, det är också sådana spelare du får liksom pengar för. Mm. Alltså riktigt unga och liksom väldigt mycket råtalang. Men sen så tycker jag någonstans att, så här, jag tycker att vi behöver liksom ha en väldigt tydlig värvningsstrategi som bygger på att liksom, värva ungt, förädla och sen sälja vidare. För det är där också väldigt många ekonomer pekar ut att där har Blåvitt varit ganska svaga. Akademispelarna är en sak, där får vi in pengar, men vi är dåliga på att förädla spelare. Sen så tycker jag också den tredje delen, det handlar ju också om det vi pratade om tidigare, att faktiskt ha en långsiktig inkomstkälla också, som är oberoende på liksom sportslig situation. För jag tycker det är ganska uppenbart att när vi går sämre också, så säljer du också dina spelare för mycket mindre pengar.
Yep.
Och det blir också väldigt ohållbart att på ett annat sätt få in spelare i liksom, men en stressig miljö. Jag tror att det var väldigt svårt för spelare att prestera under förra året i IFK Göteborg. Med tanke på att vi låg där vi låg och vi behövde liksom, men kämpa hela säsongen. Mm. Och det är klart att det blir väldigt ohållbart att få in unga spelare som kan prestera i den miljön. Så jag tror att delvis, nu ställer jag ett jättelångt svar här på din långa fråga. Men delvis så handlar det så här, akademispelare, jättebra, förädling, ännu mer. Men också hitta ett alternativ till de här intäkterna för att också kunna klara de perioden där det kommer gå sämre.
Vi hade Jonas Dahlqvist här för en månad sedan kanske. Vad sa han? 2030 i Göteborg ett topplag igen.
Alltså, jag...
Han har haft många sådana.
Ja.
Bayern ska vara Champions League om 5 år.
Ja, alltså jag är ju nöjd. Alltså, så länge jag får åka på en Europa-resa innan jag fyller 30 själv. Så,
hur gammal är du då?
Jag är 23.
23. Mm. Ja, 7 år på det.
Ja, ja, exakt.
Då har han ju rätt. Eller,
ja,
rätt.
Alltså,
det är ju bara att vinna kuppen.
Aha,
bara
exakt.
Och bara.
Ja, men det är ju, vad är det, 6 matcher?
Det blir nästa år som det är ju...
Spring in i Djurgården.
Vad säger du?
Så länge de inte springer in i Djurgården.
Nej, inte på Tele 2 i alla fall. Nej. Då brukar det vara tufft för oss.
Jag hade vunnit någon gång, tror jag.
Nej.
Om vi kollar Jens Asko, så där, vad tycker du så här långt? Är han rätt man för att ta nästa steg också? Eller ser du en tidsmässig grej med honom?
Ja, men jag tror att han är rätt man att ta Blåvitt till nästa steg. Sen vet jag inte om han är rätt person att ta Blåvitt till den yttersta toppen en dag. Men jag tror att han är en jättebra tränare för Blåvitt här och nu. Jag tror att när han kom in, och det har jag pratat lite med honom om också, så såg han ganska stora strukturella problem på kamratgården. Han har ju pratat väldigt mycket i intervjuer, exempelvis om att ja, men det fanns spelare som inte ens vill spela fotboll, som är liksom omotiverade, att det var liksom... Han blev nästan lite chockad när han kom in i föreningen kring hur det faktiskt låg till. Och där tror jag att han någonstans har satt en struktur. Han har kommit in som en stark ledare. Han står någonstans på sig ändå i ett omklädningsrum med ganska stora personligheter. Och det tror jag är just det som IFK Göteborg behöver. Sen får vi se. Det är mycket möjligt att han inte är den personen som tar Blåvitt upp till en topplacering igen. Men jag tror att han kommer utveckla vår förening och att vi måste ge honom tid.
Han blev ju inte populär hos Wendt och Gustav Svensson här mot Djurgården. Han plockade ut båda. Det var ju också så här lite konstigt från honom. Jag vet inte, hur tycker han är, hur är han som coach där mot de lite äldre kanske?
Ja, men svårt att säga. Alltså jag tror ju också när han kom in någonstans i föreningen så märkte man ju att det mullrades lite från olika håll kring att okej, men här är liksom, man kallar honom liksom en pådrivare och allt sånt där. Men jag tycker att så här, lyssnar man på Jens Asko i mycket, mycket intervjuer eller liksom framförallt ett så här äldre poddavsnitt som han har gjort, så är det en person som tänker ganska mycket, som faktiskt tar sig an situationen som ganska lugn. Han känns väldigt strategisk. Så jag tror ju på ett eller annat sätt att det är klart att spelare alltid kommer känna liksom att ja, men det kan ju också vara jobbigt att man behöver träna mer eller på ett annat sätt, utan att liksom nämna de här två personerna. Så de tror jag är de som kanske tränar hårdast och faktiskt ger mest för den här föreningen. Men jag menar, ibland så tror jag att man tar vissa, alltså jag tror att man tar spelares kritik mot tränare lite på stort allvar ibland. Att det är liksom, det får inte heller bli en situation där det någonstans alltid är spelarna som styr och ställer heller, utan de behöver ju någonstans en chef som kanske ibland utmanar och kanske ibland är obekväm. Så jag har inte så jättemycket problem i att han kanske är den personen heller. Ja, utan jag tror att det kan vara nyttigt helt enkelt.
Det är intressant det där med att ha rätt tränare för rätt tid. Det vet jag att det skriver du och Bosse om i Bosses bok. Mm. Alltså, men då var Pelle Olsson bra till en början.
Mm. För den tiden.
Ja, och liksom överprestera sett till pengar
väldigt
man har.
Väldigt fin bok också, måste jag säga.
Ja,
har du läst? Fick den av Bosse själv i julklapp.
Ja, det klart
han dök in i fotbollsmorgon i tomtekostym och lämnade över den.
Klart han gjorde.
Han skrev också en hälsning. Läs den här så behöver ni inte sälja kamratgården igen. Som hälsning.
Naturligtvis.
Ja, verkligen. Men jag läste den faktiskt typ direkt och ja, den var välskriven.
Ja, det
kändes ju som att han, alltså du fick till hans röst väldigt bra tyckte jag.
Tack.
Det var som att läsa som han pratar.
Ja.
Och det är lite så det ska kännas.
Ja.
Var det alltså brutna meningar och sånt?
Nej, jag fogade ihop meningar. Jag vill gärna, för det var ju naturligtvis det där att vi måste hitta din ton, men det måste också vara, vi kan inte avsluta med alla, eller hur? Eller liksom, utan det måste ju vara en bok som folk kan läsa med, Bosse.
Ja, det är något som att du hade behövt skriva mina manus lite ibland.
Ja. Nej, det tror jag nog inte. Det var nog mer jobb med Bosses.
Märkte du dock att han smög in Tåström-referenser och sånt där?
Ja, det gjorde jag. Ja.
Det fanns, man vet fast... att så här, det här gillar djurgårdarna, men det är inte Bosses, utan det är Bjurås.
Det var ju det första jag tänkte när jag fick kontraktet. Ja. Tåström är djurgårdare, kommer jag kunna få in Tåström i den här boken?
Ja, exakt. Ja. För att Bosse nämnde inte Tåström en enda gång.
Nej,
det
han har ingen relation till Tåström.
Mardröm att transkribera Bosse-intervjuer alltså.
Jag kan också tänka mig att han pratar så snabbt och man behöver typ hänga efter honom för att ens liksom få ett snack. Att han, ja. Det känns som en person som rör på sig.
Ja, verkligen.
Jag hade några, ja exakt, när jag var på till två ihop så var jag 10-15 meter bakom liksom hela tiden.
Det är som en sån person man alltid behöver liksom springa i hasorna för att så här,
för att hänga på.
Jag måste lite nu. Ja.
Sätta henne så
ska ju också veta hur långsamt Birro går. Ja, det när vi är på våra resor, då är Birro liksom så här, 20 meter bakom hela tiden.
Ja, det är också skillnad med Göteborg, så vi har ju inte bråttom någonstans. Jag ska ändå dö snart, ta det lugnt.
Går du också långsamt?
Nej,
det känns inte som det.
Jag får ju lite stress när jag kommer hem till Göteborg.
För tempot är annorlunda, eller
hur? Det är
ju mycket snabbare här. Folk går snabbare här.
Ja. Står man på vänster sida
där? Du vet ju inte vart du ska ens när du går. Det är det som är problemet. Du går fort.
Nej, du hinner ju aldrig fram oavsett ändå.
Spelar jag kan gå omvägar.
Jag kan ju komma fram till slut ändå.
Du kan gå i zigzag.
Nej, men det är faktiskt helt overkligt hur långsamt
det
går.
Ja, nej, jag tar det lugnt.
Men det gör inte Bosse i alla fall.
Nej, Bosse går
snabbt. Han springer snabbt.
Har du någon favoritspelare i dagens trupp? Jobbar du så?
Ja,
att du håller extra på någon?
Alltså, Marcus Berg var ju en väldigt stor favorit hos mig. Och vart det under tiden jag växte upp så. Han var ju, när jag var 7 år gammal så var han skytte lite grann på en halv säsong med Blåvitt. Och även om jag inte riktigt hade hittat liksom, mitt stora Blåvitt-engagemang kom lite senare, så var det ju en spelare jag följde under hela hans utlandskarriär och verkligen väntade på att han skulle komma hem. Men utöver det, alltså det är tråkigt att egentligen nämna en annan hemvändare, men Gustav Svensson är ju också en person som kommer från min moderklubb, Azalea BK. Ah. Så att jag spelar också ett tag i nummer 13 där.
Gustav som hatar fotboll.
Ja, men han är också han är ju så här ganska smart, alltså vi har lite gemensamma kompisar och sådär. Han hänger ju ganska mycket med, eller ganska mycket vet jag inte, men jag vet att han är vän med ett kommunalråd i Göteborg exempelvis som liksom gillar att sitta och snacka politik och sådär. Så att han är ju en person som är liksom ganska intellektuellt begåvad också. Mm.
Jobbar han på bank?
Ja
extra va?
Eller hur?
Gör lite praktik eller någonting.
Azalea är ju brandgula tror jag.
Ja, exakt. Väldigt orange. Ja. Faktiskt en gammal farmaklubb till ÖIS dessutom.
Just det. Mm. Slottsskogen var så.
Ja, precis. Det hade Håkan Hellströms son brukade faktiskt också träna typ efter oss. Så att han och Håkan kunde stå och köra lite frisparker efter att vi hade haft träning. Vilket ändå var ett fint tillskott när man var liten.
Ja, det hade varit jättekul om du svarat Emma Markovic på favoritspelare.
Är det inte många som...
Är utlånad.
Nej, han är utlånad.
Utlånad.
Var det Sandefjord? Nej, vad var det?
Ja, det var det.
Men vi är ju svaga, jag och Hugo, för Jalkoe.
Vilka
kan man inte liksom ta sig an en sån direkt?
Jo, alltså man blir ju verkligen man blir förälskad så fort man ser honom spela fotboll, för att det är en sån spelare som verkar tycka det är så himla roligt också. Ja. Och det tycker jag är, alltså den glädjen han visar på plan och känns så himla orädd också för att komma in med den unga ålder på liksom en helt annan kontinent och ändå bara, och inte ens kunna liksom förstå sina lagkamrater, för de kan inte prata franska och han kan inte engelska, så att det liksom har varit en ganska sån stor situation. Men han bara kommer in och liksom, men gör sitt bästa och
han springer hela tiden.
Vad heter han andra? Jag är också från...
Tänker du på Salau, eller?
Nej, de är inte från samma... Nu vet jag inte. Nu har jag tappat
vad. Han är väl också från Asek, va? Är inte...
Är han Ivorian också?
Abbe därifrån.
Är han Ivorian? Nej,
låt mig kolla.
Jag tror inte det.
Jo, han är Ivorian.
Aha. Men jag tror att Malik är från Mali, dock.
Ja, han är det, men är från Asek också.
Okay.
Malik, men han är från, Mali, ja, precis. Ah, okay, okay.
Ja, men de är från samma... Ja, men de förstår ju varandra i alla fall. Så ja. Abundans har fått gå in och tolka ganska mycket för Malik, vilket ändå är men lite fint. Så att, jag tycker det känns jättekul att se honom lira. Han visar upp en glädje som jag har saknat.
Jag blev lite förvånad i matchen mot Djurgården att inte Laurs spelade. Är inte han en skadefri, eller är det att han inte platsar? Eller?
Nej, men det var nog en liten känning. Sen så tror jag också att man kanske ville bygga vidare på att Gustav Norlin hoppade in mot Skövde och gjorde ett mål. Mm. Och då kanske man kände att kanske kan funka bra att starta Norlin, och så får vi se hur många minuter Laurs klarar av. Men annars så är han nog den som är tänkt att starta och spela.
Mm. Ja, det var... Det känns lite som att man missade, för vi har pratat så mycket om honom här, att han ringde vi Ola Larsson, var jag med på det eller har jag bara lyssnat på det?
Du lyssnar nog på det,
ja.
Ja, nej, men det var ju ett otroligt avsnitt för övrigt. Ola är ju fin. Ja. Men då var det ju väldigt liksom stora lovord kring Lars. Och så fick han inte spela.
Han har en spider som påminner mest om Marcus Berg.
Ja,
fint. Så att det var också en sån stor grej när han kom, att han ska ha liksom Mackan som anfallstränare. Ja. Och hans spider är typ samma.
Ja.
Förutom då att han inte har stått för så många mål då i danska andra ligan, utan jag tror att det är 2 mål på 18 matcher eller någonting. Men däremot så finns det en potential. Han är ju väldigt lång. Han är liksom en sån spelare som har med den fysiska utvecklingspotentialen som gör att han på ett annat sätt skulle kunna blomma ut och bli väldigt, väldigt bra. Mm. Så förhoppningsvis så skulle han ju kunna bli en Blåvitt Rajovic, men det är lite för tidigt att säga.
Mm.
Vad tror du om Blåvitt 2024 då? Vad har du för, vart sätter du dina spikar upp målen?
Jag tror att vi är bättre än förra året. Alltså nu när vi åkte ut mot Djurgården så är det ju väldigt många som säger men Blåvitt kommer vara lika dåliga som förra året. Men det som ändå ser bättre ut, det är ju att förra året så åkte vi på 4-0 mot IFK Norrköping och i cupen.
Yeah.
Och det var liksom, jag tror aldrig jag sett Blåvitt så dåligt som på den försäsongen, och vi tog liksom 7 poäng fram till sommaren typ. Och gjorde inget mål förrän i typ 7:e omgången mot Degerfors där vi gjorde hela 6 stycken. Så,
ja, just.
Så att, jag tror att vi har möjligheten att kanske göra en jämnare säsong. Jag tror att vi på ett annat sätt behöver liksom höja den lägsta nivån som förra året var väldigt, väldigt låg. Och att vi behöver liksom, Dalarna får inte vara så djupa helt enkelt. Sen får topparna gärna, men förra året så hade vi liksom väldigt höga toppar också. Mm. Vi åkte ner mot Malmö borta och gjorde liksom 2-0 i första halvlek och dominerade hela den första halvleken. Och jag menar, det ska du egentligen inte göra mot det laget sett till vad de är ekonomiskt och någonstans i sin process. Men jag tror att vi kommer vara ett jämnare år, men det kommer vara ett mittenår. Vi får inte ha för höga förhoppningar.
Du drömmer inte det iväg lite då, men om vi får träff?
Ja, men alltså det sjuka är ju att så fort, jag gör nog inte det innan, och du vet, så här, man går ändå runt och är liksom hyfsat rationell. Men sen så kliver man upp liksom på kommandobryggan på Gamla Ullevi och ser ut över liksom planen och läktaren och sådär. Då ser man ju att där nere står ju 11 spelare
mot
i mitt
11.
Lag, ja. Precis som du gör i Djurgårdens lag som vi ska möta i första
Exakt.
Gången. Och då svävar man ju iväg, för då tänker man ju att hur mycket sämre kan de här spelarna vara egentligen?
Exakt.
Och det får man ju alltid lära sig efter 90 minuter, att det ska man inte göra.
Den hårda vägen får man lära sig, att det är skillnad. Ja. Fan.
Det spelar ingen roll att det är 11 i samma lag.
På läktaren varje gång.
Ja, verkligen.
Ja.
Mm.
Vi tar i allsvenska segmentet, pratat lite om att du blev glad att Gais gick upp. Mm. Det kan man väl få bli, eller? Visst, för att få derbyna och de matcherna liksom, eller?
Ja, men för de matcherna så är jag superglad. Alltså, jag tycker ju att det, jag vill ju gärna ha publiklagen i allsvenskan. Jag vill ju åka på matcher där man känner att det betyder någonting. Och för mig så är det också, som uppväxt i Göteborg, jag vet vad det laget också betyder för stan, så är det ju någonting att man någonstans går runt och kollar på vilka som har halsdukar, och man ser liksom en hel stad som någonstans färgas i fotboll, och det tycker jag är underbart. Så jag ser jättemycket fram emot de matcherna. Sen kommer det vara fruktansvärt de gångerna vi åker på det, för det kommer säkert hända för någon gång. Men
vad får stryka Gais med?
Det har väl hänt någon enstaka gång också.
Ja,
men jag menar
bara testa din självbild igen lite.
Ja, den är förmjukad, jag lovar dig det. Det har varit några tuffa år.
Ja.
Jag börjar snart få lika mycket grått hår som du, Biro.
Ja, inte riktigt än kanske.
Vilket lag är det viktigast att det går dåligt för? Malmö, Djurgården, AIK eller Hammarby?
AIK.
Mm.
Mm.
Är det de största rivalerna för dig?
Ja.
Jag trodde det var Malmö. Alltså.
Mm. Ja, men alltså de är... Det finns... Alltså, nej, fast de ser också lite... För dem så är det ju verkligen blåvitt. Mm. Och vi har ju lite... Då är det lite gött att kunna snegla åt ett annat håll. Det känns som att man har lite storlagsaura då.
Men förr, när jag bodde i Göteborg där, slutet av 90-00 och sådär, och det man visste att det skulle vara, bodde bort vid Korsvägen där, det gick man ju kröka ofta på, skitsamma.
Kör nu.
Nej.
Jo.
Men det är lite, ta historien i mål nu.
Ja, exakt. Nej, det finns så många historier som inte ska in i någon mål. Alltså. Men då satt man, skitsamma. Men då visste man att för AIK, då spärrade de ju av. Det var ju stökigt när AIK kom.
Mm.
Och man visste det, då höll man sig borta. Alltså det var verkligen så att, då, gå inte ner på stan liksom. För att de här kommer, och de leddes liksom av poliser i sina lurar. Ett jävla liv. Hur är det nu liksom?
Ja, men så, alltså, ja, det är väl, alltså, det är ju en klubb som har men mycket sportare och så även i Göteborg, och där man på ett eller annat sätt har liksom, med den storlagsgrejen så, och dessutom med ett lag som har följt oss sportsligt ganska väl under föregående säsong, så det är klart att liksom, det finns en rivalitet och det finns en vilja att visa upp sig och sådär, men absolut, det är någonting väldigt speciellt. Jag kommer ihåg matchen 2022 mot AIK hemma, där det var liksom, det var ruskigt höst i Göteborg, det var typ november, eller ja, november, oktober någon gång. Och det var som en hel stad som bara, du vet, så här, allting var på spänn. Man höll koll på saker runt omkring och du vet, så här, verkligen den känslan i magen. Och man ställer sig på läktaren och AIK håller upp en banderoll som är typ så här, ja, ni har era stordagar bakom er, någonting, någonting. Och sen gör Ema Markovic 1-0.
Ema?
Och du vet, det
där är min spelare.
Jag kommer alltid känna en tacksamhet för att han faktiskt slår dem när de liksom står med den bandrollen om att liksom, ja, era storhetsdagar är bakom er, ni liksom, en notis i protokollet i princip.
Vad slutade det då?
Det slutade 1-0.
Nej, såklart. Okay.
Och då var det liksom, Markovic gör 1-0 och sen är det Hossam Aiesh som typ brottar ner någon i ett friläge. Så det är de två mest oväntade hjältarna i den historien.
Verkligen.
Stina Hossam.
Ser att Hossam öppnar på dörren. Är du sugen?
Nej.
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 Det är verkligen inte.
Nej, köper det. Mm.
Hur länge kan vi hålla var borta från svensk fotboll?
Tills UEFA ser något.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Annat.
Fan, ska de in och kladda i vår fotboll för?
Nej, det tycker jag verkligen inte de ska. Men,
jag skulle fingrarna i sin kakburk, kan jag tycka.
Ja, men jag tror att de, jag tror att Andrea Möllerberg sa i fotbollsmålen igår att de på ett annat sätt lägger in liksom 200 miljoner till svensk liksom breddfotboll eller någonting.
Gör de?
Jag vet, alltså jag hängde inte riktigt med i det resonemanget, man ska vara helt ärlig. Men att de står liksom för väldigt mycket så här, ja, men de ger ju väldigt generella bidrag runt om till alltså alla fotbollsländer. Och att de pengarna är ganska viktiga för svensk fotboll. Men skulle det komma så att de tvingar oss, ja, men då får man ju välja, antingen måste vi få in resurser från annat håll då och lämna liksom och inte kunna spela på en europeisk nivå, eller så får man acceptera. Men just nu så säger de ju faktiskt inte att de ska tvinga Sverige, och det får vi väl hoppas. För när kollar du generellt i fotbollssverige så, så ska man ju inte, som det verkar, lägga fram ett beslut på representantskapet nu till hösten. Men sett till att både Värmland och Göteborgs fotbollsförbund har fattat beslut, och om du kollar på liksom röstsiffrorna när det kommer till hur många röster svensk elitfotboll har, svensk elitfotboll dam, alltså du i princip räknar röster inför det här representantskapet, då återstår det 4 röster nej till VAR för att det faktiskt ska bli ett total nej. Och det bygger ju också på att alla distrikt som inte har ett beslut om ja till VAR faktiskt skulle rösta ja till VAR. Så att den processen går ju faktiskt ganska snabbt just nu. Och det är väl också det som någonstans också är häftigt i liksom föreningssverige, att människor som står på läktaren också engagerat sig i sina breddföreningar, gått dit, talat för den här frågan och faktiskt fått med sig så pass många beslut. Det är väldigt stor anledning till att vara stolt över den föreningsdemokrati vi har.
Verkligen.
Hur lite bryr ni er om Häcken? Lika lite som GP?
De bryr sig mycket nu med Lovely.
Ja, verkligen.
Han har ju kört trummas på.
Ja. Ja. Det räcker inte för Häcken. Ja, fortsätt.
Jag tror ju att, sett till att de har sett lite Sverige ut i kuppen och på försäsongen och har lite ombyggnadsår, så tror jag att när de kanske inte kommer göra ett lika bra sportsligt år i år som tidigare, så kommer det vara lite enklare att inte bry sig så mycket. Men det är klart att det har ju varit jobbigt att ha ett lag som går väldigt sportsligt bra i Göteborg och det inte är IFK Göteborg. Så är det ju.
Hur plågsamt var det? Visst var de på vann mot 4-0 sista när de lyfte bucklarna? Ja. Mm.
Samma match vi tackar av Mattias Bjärsbyr. Mm.
Just det.
Ja, det kom ju skit. Ja.
Tack för den. Liksom. Hur var det? Hur kände du då? Liksom?
Nej, det är väl en av de största förnedringarna man har upplevt som supporter. Det var fruktansvärt.
Mm. Storklubbarna i år då, vad tror du? De andra liksom, hur bra eller dåliga är de? Vi pratar om AIK, har ju spatserat sida vid sida med förra året sådär.
Ja, de andra storklubbarna, Malmö är bra, ja, klart. Ja. Mm. Och det är väl det enklaste man kan säga. Djurgården tycker jag ser väldigt stabil ut. De har också varit och sett ganska mycket i kuppen och sådär. Försöker se ganska mycket matcher på plats. Och de är ett av dem jag har sett mest av. Ser väldigt stabil ut, ett väldigt kompakt lag. Absolut väldigt duktiga individuella spelare. Men framförallt ett lagbygge som är väldigt svårt att göra mål på. Och de kommer gå väldigt bra i år. Hammarby tror jag också kommer ha kanske en väldigt bra höst. Men det kommer ta lite tid för dem att liksom, men, sätta Kim spel i det och någonstans finna sig i det. Och kanske också komma in exakt hur man ska spela. Det är en person som är väldigt, men, någonstans bestämd och har en väldigt bestämd uppfattning kring hur spelet ska gå till och sådär. Och jag tror att det kommer ta lite tid för dem, men att det kommer gå bra för dem på sikt. Och där tror jag också att Hammarby agerat smart, sett till att de också hade ett medlemsmöte för några veckor sedan inför årsmötet, där de också hade en lång dragning av Adam von Heine som drog igenom Adrian von Heine, deras sportsliga strategi. Också någonstans vad bygger liksom vår transferstrategi på. Vi spelar mycket unga spelare, vad innebär det? Och det tror jag också kommer köpa dem väldigt mycket tid, att det också finns, men det finns en idé, det finns en plan, och supporterna behöver nog känna sig trygga i det för att det inte ska bli, ja, att man blir lite sur för att några resultat går emot. AIK tycker jag kanske är det laget som är svårast att någonstans sia om, för det känns som att får de träff så kan de absolut studsa upp några placeringar, eller ja, några, det är väl inte så svårt jämfört mot förra året, men de kan absolut kanske men vara uppe på och nosa på topp 5 och sådär. Men sett till att du också har gjort ganska mycket nyförvärv på spelare som kanske inte är just i den unga kategorin, så tror jag att det krävs någonstans att du får liksom en träff. Annars så tycker jag nog kanske inte att det är en så himla smart strategi att just kolla på den åldersstrukturen. Så vi får se. Jag tror att det kan bli bra, men det finns också en del som kanske talar emot det också. Mm.
Vi har några lyssnarfrågor också.
Alla av de lagen kommer i femma, byrå.
Ja, jag har alla mina mellan 3 och 6 typ.
Det är så.
Ja. Bor du i Majna eller?
Masthugget.
Ja, Masthugget. Vadå, uppe eller i torget? Eller?
Gamla Masthugget, så längst upp.
Det är fint som fan.
Mm, det är underbart.
Ja, bra. Andra långgatan ligger ner. Första frågan från lyssnarna. Vad är det bästa med Majna och det bästa med 60-bussen? Vi har pratat.
Nu är det 61an
nu. Jag vet, alltså, jag saknar 60-bussen så det gör ont. Ja. Det kan jag säga. Ja. Det bästa med 60-bussen var att den...
Saknar busslinjer i tantigt.
Ah.
Det är jävligt mycket pensionpoäng som bara
blir. Ja, det är det faktiskt.
Det är mycket sådär, du vet, som står och bara, har dratt in min linje i lokaltidningen.
Men det, insändare.
Ja. Det värsta med 61-bussen också, det var ju att man verkligen införde de här nya reglerna i Göteborg. Alltså man har ju gjort om Göteborg till Stockholm. Det är ju, nu måste du ställa dig i kö och gå på längst fram på bussen. Vad är det? Det är liksom hela
var
min uppväxt.
Nej, du kunde ju gå
och stämpla. Vad är det för ociviliserat?
Ja.
Du kunde skaffa en barnvagn.
Ja, exakt. Men alltså,
då åker man också gratis.
Men det är sjukt, man har gjort tvärtom. För jag menar, i bussarna i Stockholm, typ 4:an. Nu får du ju på vad du vill på bussen.
Det är dock bara 4:an, tror jag.
Är det så?
Ja, jag tror det.
Stolta 4:an, det är min favoritbuss i Stockholm.
Ja, den kan man gå på mitten och det är bara... Jo, men den, ja, det är ju bra med favorit. De har också dragit in hållplatser för att den ska åka snabbare. Ja, stannar ju inte efter
det är bra. Nej, det är jättebra.
Ja, det är så pass.
Jättebra. Jävla gubbigt alltså. Ja, okej. Okay. Men så 60, men ja.
Ja, det bästa med 60-bussen var då du kunde gå på vad du vill.
Ja, okay.
Du kunde liksom, det gick ändå hyfsat sent på helgerna. Ja. Men om inte annat så...
Men det var bara du på den, var därför de lade ner den. Det var ingen annan som åkte den.
Nej, men det var typ så att de tyckte att det var för mycket trafik i stan. Så att det är liksom, nu har de ju dratt om linjen, så att det är ju inte så många bussar som ska köra förbi Brunnsparken liksom.
Men det går inte att åka, vi åker vid Pussevik, har de fortfarande, det är ju köer jämt där.
Ja, gud ja. Är det...
Ja, fan alltså, rösta på Demokraterna. Jävla västlänken alltså.
Det är du och farsan.
Ja, ja, för fan. Hur ska du fixa debatten utan att ta nacklås på Laul? Behöver man ju inte göra för att man har olika åsikter. Man kan ju prata med varandra istället.
Nej, alltså jag tänker väl att... Alltså...
Eller hatar du Laul?
Nej, alltså jag uttrycker mig nog inte riktigt i sådana...
Nej, det är bra.
Jag kan tycka annorlunda än honom i väldigt många frågor såklart.
Det blir en bra debatt.
Men det är då exakt.
Och har liksom en uppfattning såklart om hur han kanske... Ja, men uttrycker sig ibland så.
Men ta det med honom.
Absolut, det är väl det som vi planerar att göra.
Det är liksom, vad fan?
Eller? Det är ju därför hon ska dit.
Ja.
Jag vet inte vem du argumenterar mot här.
Nej, jag bara har många olika personligheter.
Det här är ju en Sirius-supporter.
Ja, vad fan kom det?
Ja. Känns det fortfarande jobbigt att Sirius firade efter att de vann borta mot IFK Göteborg förra säsongen?
Ja, jag är fortfarande mycket arg. Nej, men så här, får jag ge lite nyans till det här?
Ja, jättegärna.
Ja, det är efterhand så här en ganska rolig historia. Vi ska ju då, alltså vi har en match, alltså vi är liksom en seger ifrån någonstans att stanna kvar i Allsvenskan. Och det har liksom varit lite uppehåll och sådär. Vi får reda på att Marcus Berg ska lägga av. Vi ska tacka av honom på Gamla Ullevi emot Sirius. Innan, du vet, så här, det är världens finaste tifon. Du vet, man har lagt mycket tid. Alltså, du vet, så här, det är en grupp ändå som har ansträngt sig för att liksom, få ihop det väldigt snabbt och i sista sekund. Så där. Och det är såklart, det är fin inramning. Han liksom, tackas av lite innan matchen, men så ska man tacka av honom efter matchen. Och såklart så förlorar vi ju. För det gör vi alltid när vi ska tacka av en gammal legendar. Och det är min gamla favoritspelare sedan många, många år tillbaka. Och efter matchen så är ju Sirius-supportrarna och spelarna svinglada. För de klarar ju sitt kontrakt på det här. Så de firar ju väldigt, väldigt länge och går inte därifrån när alla bara står och väntar på att man kan bli klara så att vi kan tacka av Marcus Berg. Liksom. Så några dagar senare så är jag ju fortfarande... Alltså, jag var ju såklart, det var en lördagsmatch liksom. Så jag var arg där och då, men onsdagen när jag ska in i fotbollsmorgon så kokar det fortfarande inom mig. Du vet, alltså jag sitter där och bara, jag är så arg. Alltså du vet, jag kan inte se nyansen, vilket man borde kunna göra. Så här, det är klart att de är så glada för att de har klarat Allsvenskan liksom.
Det har ändå gått 3 dagar.
Ja, men alltså du vet, så här, jag gick runt och jag var så arg den veckan. Jag var så fruktansvärt arg. Och... ja, alltså just nu så skrattar jag bara åt det. För att det är så här, jag tror jag satt och sa och typ så här, att jag tyckte det var respektlöst att de inte gick därifrån. Liksom. Och det, i efterhand så kan jag ju verkligen se att jag kanske skapade mig en och annan ovän i Uppsala där och då. Men samtidigt för mig, fotboll är väldigt, väldigt mycket känslor. Jag hade liksom inte velat ha mitt supporterskap på något annat sätt än att jag lever mig in i de stunderna också. Och faktiskt får känna väldigt mycket när sådana saker händer. Så att... efterhand så är det väl kul att skratta åt, men jag fattar också deras perspektiv, det gör jag. Och jag unnar dem att få säga ett gott skratt och kul att de också stannar kvar i Allsvenskan.
Sommaren unnar Christer Mathiasson att få fira på Gamla Ullevis inneplan.
Jag tror faktiskt att han likade något tweet som var lite, något klipp på mig eller någonting. Eller nej, då kanske var Daniel Stensson, oklart.
Också trevlig.
Ja, för fan.
Men det är, som sagt, jag undrar om det. Och jag kan också själv skratta åt min egen reaktion idag.
Det är väl rimligt agerande både av dig men också av dem. Det måste ju varit otroligt för dem att fira
såklart.
Och veta av att han ska tacka. Det är provocerande liksom.
Ja, men det är mest beundransvärt att du håller vreden vid liv från lördag till onsdag och liksom fortfarande bara kör liksom.
Ja, men det är så här, jag gick runt och så här, jag var arg på allt de här dagarna. Ja. Så var det ju liksom. Men det handlar väl också, alltså om man ska ta det till en annan nivå också, alltså om vi skulle möta Halmstad och de ska tacka av alltså Ante liksom, det är inte så att jag skulle paja mig liksom så. Kanske jag hade gjort det om vi hade klarat Allsvenskan ändå, låter ju också mina känslor rusa iväg, men det var väl det att jag kände bara så här, det är ändå en landslagslegendar på ett annat sätt, jag önskar kanske att man ska kunna respektera det liksom. Om vi möter någonstans Djurgården och de ska tacka av Albin Ekdal så har jag liksom ingenting annat än att visa respekt för honom och hans fotbollsgärning eller så. Så att det är en liten princip för mig att man ändå ska hålla typ avtackningar respektfullt. Men jag fattar verkligen deras perspektiv också. Att de vill ju bara fira och kul. Och de hade ju väldigt kul. Det är väl bara kul för er, men det var inte så kul för mig.
Överlag så är väl avtacklingar inte kanske en svensk paradgren hur vi handskas med gamla hjältar. Men det kan vi ju bli bättre på.
Ja, och vi har ju alltid otur när vi ska tacka av våra legendarer. Liksom. Det blir Bjärsmyr som får åka på det med 4-0 och sen gå ett ärvarv när Häcken firar sitt SM-guld. Liksom. Och så blir det Mackan som
någonstans... Men alltså när det gäller Bjärsmyr, var det den matchen?
Bjärsmyr.
Ja.
Svagt.
Ja, exakt. Det var när vi tackade 4-0 mot Häcken.
Men då måste man ju ställa sig frågan så här, vad fan, vi kan faktiskt förlora den här matchen, då kommer de lyfta pokalen, vi kanske inte ska fira honom den här matchen.
Nej, så hade man
tänk ett varv. Alltid ska jag börja.
Sen vill jag också lyfta det, fan var det när vi diskuterade det, men För du tycker att det inte är en paradgren, men samtidigt, vi har ju Marcus Rosenberg, vi har Kennedy, vi har mängder med fina avtackningar. Är det inte fint att ha dem där, att det blir så speciellt när det är de största, till skillnad från att hissa upp tröjorna i taket för varenda en i hockeyn liksom.
Absolut, jag kollar inte hockey uttaget.
Men det är ju när resultaten går ens väg.
Nej, men jag menar, det är ju därför, annars blir det urvattnat lite. Alltså, det är väl fint att vi verkligen tokhyllar de absolut största, eller?
Ja, jo. Men de du nämner är ju fantastiska exempel på när det gick jävligt bra. Både Kenner och Marcus Rosenberg är otroliga jävla avtag.
Och Pertan lika så.
Sitter lite
Goitom får man nämna också.
Ja, verkligen. Marcus Berg blev det fint ändå.
Jag vill säga Per Karlsson fick, ja han var ju fantastisk. Men jag tänker på Sebastian Eriksson, fick väl inget?
Nej, inte än.
Han gick ut utsikten och slutade.
Kommer det komma i år?
Kommer det komma något eller?
Det, är ju,
det måste ni för fan ordna.
Ja, alltså det pratar vi verkligen om. Och jag hoppas ju att han vill tagas av också. Om ni förstår vad jag menar.
Jag förstår mycket väl.
Men så här, jag tror att det är ju ingen som inte vill tacka av honom. Alltså, han betyder ju jättemycket för oss supportrar. Så att det är
han
klart
behöver
att
han behöver gå igenom den skärselden dagen. Han behöver ta sig igenom det.
Jag tror det också.
Även om det kommer bli jobbigt för honom, så kommer han må bättre efteråt.
Ta det i kyrkan.
Jag ska ta det med honom när jag träffar honom där.
Vilken kyrka ska ni träffas i?
Mastuxtorg, jag ska köra en grej där.
Så
ska jag
komma dit. Är det Mastuxkyrkan?
Ja. Första april på
världens finaste plats.
Otroligt ställe. Ja. Men den där jävla statyn där.
Nu kommer du ju vara i Göteborg.
Ja, jag bor ju 2 minuter därifrån.
Ja.
Jag kan komma ner och hänga
lite. Kom ner och säg hej till Sebastian och mitt annat liksom.
Ja, verkligen.
Men inte till byrå.
Jo, för fan, säg hej till mig med. Herregud alltså.
Hur länge ska du tala?
Jag ska läsa dikter och tala. Oj. Som vi intervjuar om en präst där. Men helt annan grej. Men det ska jag
göra. Grej.
Men då kommer han dit i alla fall. Så då ska vi tala honom till.
Det var 1 april alltså.
1 april och påsk.
Är det innan matchen mot Djurgården?
Det är nog samtidigt tror jag.
Okay.
Om den spelas. Så att du lär ju inte vara där.
Nej, då körde det sig.
Men Sebastian sa att han skulle komma dit.
Nej, det är måndagsmatch.
Ja.
Jag har inte ens koll på det, borde jag.
Det blir kul. Påskmatcher mot Djurgården brukar ju vara roliga.
Är det här eller där?
Är det så?
Det är där.
Det finns en match 2009 när vi vinner med ganska stora siffror.
Ja.
Fan.
Andra tider.
Vad var det för siffror?
6. 6-0.
Åh jävlar.
Och så var annan tid. Vi om glad påsk, Djurgården.
Bestökigt. Von Heine.
Det var länge sedan.
Jag vågar lova att det inte kommer gå.
Von Heine är väl från Långholm? Eller inte Långholm, men Långedrag.
Ja, men han har spelat i Blåvitts akademi också.
Han har gjort det?
Ja.
Ah, okay.
Det blir lite konstigt. Ola borde ju, han borde byta jobb egentligen.
Ja, faktiskt.
Eller?
Ja.
Göteborgare
i Stockholm.
Von Heine känns inte så mycket Bayern faktiskt.
Nej,
alltså,
det
jag tycker det är kul när man sitter på Bayerns pressläktare. Jag brukar gå ganska mycket med bara på matcher som neutral och sitta på press liksom. Och det var väldigt kul att se honom mot Sundsvall, för han satt verkligen och var uppeldad. Samtidigt som han har liksom hela, alltså det är verkligen som att han gått fel, skulle in liksom på en juristklass så.
Ja.
Och så dyker han upp exakt den klädseln på en fotbollsläktare. Vi pratar liksom, ja, pullover, en liksom skjorta, alltså fina chinos, alltså verkligen så. Och ser verkligen lite nördig
ut också. Pressväck är ett ord som dyker upp.
Ja, verkligen, absolut. Verkligen. Han har liksom stått och ansträngt sig. Mm. Men det är väldigt kul också att se en sån person verkligen sitta och vara uppeldad i matcherna och verkligen så här, sitta och gestikulera väldigt mycket och liksom kasta upp händerna ifall man missar ett läge. Så att underhållningen mot Sundsvall var 30% från Heine faktiskt.
Fan, det hade jag inte trott om.
Smygfilmade du något?
Jag gjorde inte det. Jag hade lite, jag kände att
chattarna gick varm.
Nej, jag skrev inte någonstans heller.
Inte.
Alltså, det var bara
det var för dig själv. Det är ditt eget skådespel.
Och nu.
Men han måste också undra vad jag var som satt där och tittade vad han höll på med.
Satt han på press?
Ja, de sitter liksom någon rad nedanför en del funktionärer och så. Yep. Då sprang jag runt lite och hälsade på folk och sådär.
Såklart.
Men väldigt uppeldad, vilket var kul att se. Jag tycker det är kul också när folk som jobbar i klubbarna också visar väldigt mycket känslor. Mm. Det tycker jag är härligt.
Ja, bra. Fotboll är känslor, det är riktigt.
Verkligen.
Ja, hur kändes det här då?
Vad kul det var. Alltså verkligen.
Ja, bra.
Wow.
Det är som du
detsamma, tog. Verkligen.
Ja, kanon, jävla dröm, allting.
Jag sprang på Hugo när han var på i Göteborg.
Och, ja, jag och Filip.
Ja, exakt. Och då tänkte jag, vilket gott gäng ni är.
Ja.
Ja, så att det var kärlek.
Ja, det är vi fan alltså. Sprid ordet.
Ja, vi gick ju såg Elfsborg Degerfors där.
Vi hade ju en otrolig fotbollsdag.
Ja. Det var den där kvällen.
Ja, du var ju inte med oss, men du var i Göteborg.
Ja.
Som på alla andra resor.
Ja.
Alltså en otrolig fotbollshelg får man ju säga.
Ja.
Eller fotbollsdag.
Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Otroligt.
Vi fick ju se, var det du som berättade för Rydström att Degerfors hade gjort 1-0?
Nej, Filip.
Det var Filip. Filip, ja. Och det var så roligt att se Rydström, för han gick ju, alltså, på presskonferensen då, han gick ju från liksom en slagen man till, alltså han växte ju 2 meter, ja. Och man får det beskedet att så här, Degerfors leder, det är inte kört liksom. Så det var väldigt kul att få vara där och uppleva det.
Just det, den jävla november.
Och se den där jävla matchen, alltså avslutningen av matchen på
Grace.
Ja, precis, där på Avenyn. Ja. Nej, det var ju helt sjuka scener där ju. Ja. Alltså inte inne på baren, utan i matchen.
Ja.
Och
ni satt ju var helt genomsvettiga, för att om det var så att Elfsborg hade vunnit matchen, då var ni tvungna att åka till Borås.
Hade ju inte.
Och du sitter och manar på. Ja, ni ska åka.
Ja, men jag är från chatten.
Ja, men var Billo också från chatten? Ja, men var jag som att Billo inte ska med.
Nej, jag skulle inte med. Jag åker aldrig.
Nej, ni var ju måttligt sugna på att ta.
Nej, oerhört 100% inte sugen.
Nej.
Du var ju nöjd att inte.
Ja, fruktansvärt.
Så att ni skulle ta taxi och grejer då.
Ja, men och aldrig komma hem och stå på torg i Borås.
Alltså otroliga scener.
Borås har vuxit så stort sista 20. Det har blivit bättre.
Ja, jag har inte varit där, så jag kan inte av.
Nej, exakt.
Och jävlar, det ser bra ut där alltså. Tavolo.
Ja,
Tavolo är klass.
Ja, det är en toppen restaurang. Alltså, för tips är det också. Alltså, det finns en app som heter typ så här Michelin Guide. Mm. Och det låter väldigt fancy. Men grejen är, där kan du alltså kolla restauranger som inte har en Michelin-stjärna, men som ändå typ rekommenderas. Och så kan du lägga in prisklass. Så var jag än åker och typ så här ska hitta bra restauranger, så går jag in och så kollar jag på typ så här, men billigaste och näst billigaste alternativen. Och de, alltså det är som klass på de restaurangerna. Mm. Tavolo finns med där i Göteborg, för jag har kollat vad som finns där också. Men det är mitt bästa tips ifall man vill hitta bra mat utomlands.
Har du varit i Rom eller?
Jag har faktiskt inte det. Jag har varit väldigt lite i Italien.
Men alltså,
katastrof.
Det behöver du ju ingen sån jävla app.
Nej.
Det går ju bara, sen är det något jävla hål i väggen.
Men då ringer jag dig och frågar
ja,
om
exakt.
Det finns ju bra pizza också.
Är det sanning med modifikation? Ja.
Nej,
vill man äta bra så måste man ändå kolla.
Nej, ja, men det är inte att du behöver pricka in 2 stycken. En ligger liksom 400.
Fast man kollar gärna innan, ja. Det gör man faktiskt.
Men det finns ju hur mycket bra som helst.
Ja, men det finns sämre också. Nej, det finns det ju.
Ja, Lex Hugos pizza.
Ja, verkligen.
Ja, men det gör man och så vidare.
Om man kollar upp, så då vet man att man får riktigt bra i Rom.
Men alla vet att man går inte in på restaurang som har bilder på maten utanför på skyltar.
Gillar du inte Italien eller?
Jo, jag älskar Italien. Eller alltså, jag har bara varit där en gång, men det är verkligen så här, jag vill verkligen åka dit varje år, men så är det så här.
Vart åker du istället?
Nej, men Ibiza.
Oj,
svagt.
Grekland.
Dit alla fotbolls, alltså det snackar vi inte alls svenska fotbollsplats, utan då snackar vi ju
Ibiza. Varför är det ett party, va?
Ja, det är
ju där Messi och de hänger.
Mycket, alltså, ja, hängt väldigt mycket i Barcelona.
Ja, okay. Det är fint.
Ja,
ska dit om några veckor.
Men det är ju inte Rom.
Men Italien ligger
på min lista.
Skriv Milano. Fantastiskt.
Skriv upp allt bara.
Skriv upp allt.
Nestor Bero. Stort tack för att du kom hit.
Tack verkligen. Så mycket för att du kom.
Var rädd om dig också.
Detsamma.
Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka snart med en ny avsnitt. Ta hand om er så länge.
Ciao.